Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Innan du fick en kaffe, vem
var det? Jag har fått av den vänliga människan, han är konsult för ett byggföretag.
Okay.
Så han är inte bara en säger honom, vad ska du göra? Så berätta vad jag ska göra. Vill du ha en kopp kaffe? Och då svarar jag inte honom. Jag tackade sedan, sa att nej, men jag ska upp, jag måste vara på plats 13.00. Ja, men du ska få en kopp kaffe. Så bjöd han in mig till det företaget.
För vi trodde att du skulle dricka det, men du fick koppen och kaffen och fixade en kopp.
Nej, jag fick allt det här. Ja, kaffe det och kopp och allting.
Är den min, Marcus?
Ja, förlåt.
Då tar jag den. Ja. Tack.
Ni lyssnar på Studio Allsvenskan. Jag heter Marcus Birro, sitter med Henrik Eriksson och framförallt gästas vi idag av Malmö FF-supporten, för detta fotbollsspelaren och framförallt författaren Björn Ranelid.
Tack så mycket.
Varmt välkommen hit.
Tack.
Hur är läget med dig?
Jag är hoppfull på många sätt i många avseenden. Vad det gäller fotboll, om jag nu ska begränsa mig till det området i mitt liv och mitt förhållningssätt i världen och verklighet, så är jag på väldigt gott humör. Jag skrev till Jan Andersson när jag var på Hjältegalan, en liten lapp skickade över honom för att han satt bordet in till. Och då skrev jag att Sverige har aldrig haft en dubbelbesättning på ytterbackspassarna tidigare med den kvaliteten. Och dessutom fem innerbackar som håller god internationell, i alla fall europeisk klass. Och sen har vi fått en konstruktiv mittfältspelare, Kristoffer Olsson, som har haft en lite långsam, lite ska vi säga, oförutsägbar utveckling. Teknisk, duktig defensivt också. Bra med bollen, förivar sig aldrig när han har väl fått bollen. En kvalitet som vi inte har haft på länge i svensk mittfältsbesättning. Sen har vi Viktor Claesson som är under rehabilitering, allvarlig skada, men han kommer tillbaka. Så jag ser väldigt hoppfullt på detta. Det jag bekymrar mig över, det är att Sverige har, ska vi säga, brist på duktiga forward. Och jag kan inte fatta varför Sverige, och jag ska komma in på det sedan, för jag har haft de diskussionerna med Lagerbäck, jag har haft dem med Söderberg. Och jag kan inte finna ett enda sakligt skäl i världen varför Sverige inte kan få fram tekniskt irrationella, snabba forward. I den stund Holland, som inte har så många fler invånare vad vi har. Vi har etniciteten, kan vi inte sakna någonting. Vi har en hel provkarta över alla kontinenterna i världen. Vi har möjlighet att spela inomhus stora delar av året. Vi har friends med tak. Så att jag kan inte finna några sakliga skäl, rationella skäl, som motiverar och rättfärdiga att Sverige inte lyckas få fram en enda internationell forward efter Zlatan. Vi har haft Henry Larsson, vi har haft Zlatan. Man säger inte riktigt sanningen om en del av de svenska forwardspelarna nu. Du tar Alexander Isak. Han går alltså då från Dortmund där han inte får plats, kommer till Holland, gör bra ifrån sig, precis som Gudetti gjorde, och sen så ska han tillbaka till Dortmund, men de vill inte ha honom. Detta är ju det absoluta krassa sanningen, annars skulle de ta tillbaka honom. Då går han alltså till Sociedad som är duktiga, de ligger på tredje, fjärde plats i La Liga. Men han spelade senaste matchen 17 minuter fick han kanske. Gudetti har inte platsat i sex av de klubbarna representerat, bara två i brittiska klubbar. Till och med tre om du räknar in Celtic. Och då ska du betänka att det finns inte några skäl till varför det är så detta sättet. Jag får inte in i mitt huvud. Om jag tittar på den engelska fotbollens utveckling så är jag oerhört glad inför att det finns så många duktiga fotbollsspelare som håller bollen inom laget med en träff på bollen. Du hör att jag säger inte touch. En träff på bollen och utvecklingen har varit remarkabel och sensationell. Alltså till och med lag som, om vi tar Wolverhampton Wanderers som ligger nu fyra, och Leicester ska vi inte prata. Det har ju varit oförmodad ligamästare för 3 år sedan är det väl. Men dock ligger nu på andra plats. Har inte förlorat en match på 11. Wardy har tackat nej till landslaget trots att han leder skytteligan på 16 mål. Så att jag kan sammanfatta min glädje för svensk fotboll är att vi har nog inte haft potentiellt bättre spelare på olika positioner. Men reservationen är att jag är sörjig över att vi inte har fått fram en enda forward av klass. Och börjar de prata med mig om ålder, då förstår jag ingenting. Du har alltså några spelare i Europa nu, bara tala om Haglund eller vad han nu heter för någonting från Norge, som har gjort 19-20 mål för Salzburg. Spelar idag mot Liverpool. Min glädje är alltså inte grumlad, lite reserverad, men som passionerad fotbollsföljare så gläds jag med Sverige.
Och
jag
du är ju stenkoll, märker man ju.
Jag har,
bättre... Hur mycket fotboll blir det på en vecka?
Ja, det blir mycket. Jag brukar säga, om de frågar mig, så har jag bättre kontroll än alla de som skriver på Aftonbladet.
Och detta kanske säger... mer tid?
Nej, jag har mindre tid än vad de har.
Okay, ja.
Skulle jag ha mer tid än de har?
Nej, jag vet inte.
Herregud,
det ska vi ta reda på idag.
Två böcker om året och 100 föreläsningar och otaliga artiklar. Nej, jag har mindre tid än de har.
Hur kommer det sig att du är så bra då?
Jag är inte bra.
Du bara fastnar, eller?
Nej, jag är inte bra. Jag har aldrig sagt att jag är
bättre än
de
på Aftonbladet.
Ja, alltså som att ha kontroll. Ja. Men jag har inte sagt att jag är bättre som ska vi säga, analytiker. Mm. Men det har ju också att göra med att jag har lätt för att minnas. Mm. Och detta är ingen bedrift, utan detta är ju en nådegåva. Jag är ju väldigt tacksam så länge jag kan fungera som människa. Mm. Jag har aldrig känt en sekund i mitt liv, och det vet alla som känner mig, barn och barnbarn och hustru, att jag kan inte förmoda, jag kan inte ens uppbåda avundsamhet. Jag har aldrig förstått mig på någon som är avundsamma på andra människor. Mm. Jag lär mig av andra författare. Lars Alin och Lagerkrans var mina mentorer. De bar mina manuskript till Bonniers respektive Alba. Och det vet du också, Marcus. Man är inte författare i ett vakuum. Och dessutom är rymden oändlig för de som målar, tecknar, sjunger, tonsätter. Så det är kontraproduktivt att vara avundsam. Mm. För det innebär att du slutar dig själv och låter gift verka din kropp, som är nästan värre än en malingsvulst, om du nu skulle drabbas av cancer. Så att när du ställer frågan till mig, jag är väldigt stringent när jag talar. Mm. Det betyder att du får aldrig höra mig säga, nu citerar jag de som har papegojorden okej okay och typ och allt vad det är. Och det rekommenderar nu Leif att han skulle hålla sig undan också.
Han kommer hit snart.
Den
gode Leif.
Han är jätteduktig. Han är dessutom rolig. Han är riktigt rolig.
Jag undrar det där med Janne Andersson. Ja. Svarade han på lappen?
Ja, jag gick bort sedan när pratade man, och han nöjde mig om att vi har en bättre besättning än vi någonsin har haft byterbackspassen. Så jag får inte glömma att det är roligt också att han låter Marcus Olsson komma in och vara med i januari-turnén, trots att han inte har någon klubb som han representerar. Och det vittnar också om en slags omsorg om spelarna. Jag har ju sagt länge när det gäller till exempel Malmö fotbollförening. Ni hör att det heter Malmö fotbollförening. Det ska inte vara något S i fogen. Jag bestämde en gång i tiden hövdingen Erik Persson. Det heter inte fotbollsförening. Jag får alltid en röd markering när jag skriver fotbollförening. Det är jag som vet bättre än datorns granskningsprogram.
Det är inget S på fotbolls?
Nej, det heter fotbollförening. Okay. Gå in och titta, ska du se.
Ja, absolut.
Det är det som är så roligt när jag sitter och skriver, för att jag får markera ibland på när jag använder ordet blott, alltså B-O-L-T-T. Va? Mm. Det betyder istället för bara och endast. Så att vi utarmar språket. Jag håller på med en krönika nu, eller en understräcka för Svenska Dagbladet, människan och språket. Jag hade tidigare en understräcka om att språket är mänsklighetens främsta uppfinning. Och sen har jag skrivit en beställd artikel till Svenska Dagbladet också om landsbygd och stad. Jag skriver krönikor i Expressen och Kvällsposten. Mm. Där har jag nått fler människor än... Alltså jag har fler läsare än någon annan i Sverige nu, för att hålla klartext, för att jag har ju nått upp till 2 miljoner läsare av de artiklarna. Mm. Därför att jag ser ju inte författarskapet enbart som att sitta på min kammare och skriva romaner. Och du är också så klok,
Marcus. Vi har förenat oss lite där i en del.
Ja, men det är det jag ska komma till. Du är så klok, Marcus, och du är betydligt yngre än vad jag är också. Jag har sagt till en gång i telefon efter jag kom från Norrköping. Ja, du kommer nog inte göra det samtalet.
Jo, det gör jag.
Men alla säger så här, hur kan du hålla reda på allt? Vet du vad skälet är? Att jag bryr mig om andra människor. Och jag dröjer med andra människor. Det värsta jag vet är självgoda människor som inte kan i praktiskt liv visa på etik. Etik och matematik måste visas, de kan inte sägas. Du måste praktiskt utöva etik. Det hjälper inte hur retoriskt skicklig du är, en ekvilibrist i språket. I den stund du aldrig visar det förhållande till dina barn eller din fru eller dina vänner och bekanta. Och det betyder att jag har inga hemliga telefonnummer. Alla kan nå mig. Jag är lika känd som Zlatan i Sverige, men jag skulle aldrig i mitt liv stöta bort en människa som vill jag ska skriva en autograf eller ta bilder på mig. Senast med det här huset var du en som bjöd mig på kaffe. Och Marietta säger att du blir aldrig irriterad. Jag blir aldrig irriterad.
Härligt.
Vet du varför jag inte blir det? Ja. Därför att själva offentliga rollen, om man får kalla det för det, är ju betingad av att du blir bekräftad. Mm. Och det är en stympning av själva begreppet offentlig person i den stund du stöter bort dem. Som om det var maligna svulster. Så elakartade cancersvulster, för nu återkommer till det temat.
Mm. Ja, bra inledning där.
Fantastiskt.
Ja, det är underbart. Ja,
sätter tonen för det här.
Ja, vad glad jag är att vi har en författare som gäst också. Jag känner mig hemma och trygg och lugn. Jag kan sitta här ända fram till julafton. Vi ska ändå bibehålla.
Vi hade ju Alex Jolman här också. Måste väl ändå räknas som författare.
Ja,
just,
absolut. Ja. Inte riktigt samma klass då, som Björn.
Nej.
Men vi brukar ändå, vi måste ju hålla upp ordningen. Ordningen föreskriver att vi kör en faktaruta.
Ja, börjar vi med ålder?
70.
Familj?
Hustru, andra hustrun, fyra barn, fyra barnbarn. Har ett barnbarn boende hemma hos nu, därför att August, min yngste son, väntar på, tillsammans med Therese, de väntar på sin lägenhet i Bredäng den 1 januari 2020. Jag vigde dem på bokmässan 2017. Och jag var dessutom med på förlossningen, får jag inte säga så ofta, men hustrun var födde prematur och svärmor var i Argentina. August var i Halmstad för han går på Valands konsthögskola. Så han kunde inte vara med, och då frågade Marietta när vi kom till Söderfrukhus, för Björn också kom in. Så jag ställde mig längst upp och fick vara med på ännu en förlossning av de här fyra eller fem. Och jag var vit om knogarna. Därför att jag vet ju också om att när ett barn föds, det vet ni båda två, då är allting på sin spets. Då kan du aldrig gömma dig. Då avgörs det största i hela livet. Och dessutom förföds ett barn som är ensam i sitt slag i hela världen. Jag har ju länge sagt och skrivit också att varje människa existerar endast ett exemplar. Då är det en del fåkunniga som försöker genmäla att enäggstvillingar har identiska genuppsättningar. Men det är en lögn. Mutationer börjar redan i konceptionsögonblicket. Det vill säga det finns bara ett exemplar av varje individ på jorden. Vad är den etiska förlängningen av det? Vad är den moraliska förlängningen av det? Du får aldrig dräpa det enda exemplaret som finns. Fanns det en tiger, ett lejon, en giraff?
Alla är frilysta då?
Absolut, jag har ju sagt detta också, att guldvivar, nattviol och johannesnyckel är frilysta i Sverige, men inte barnen. Det sa jag i Skavlan när jag var med tredje gång. Han tittade så här på mig. För att han sa, kommer du ihåg alla första benen i dina roman? Jag visste inte vad han skulle fråga mig. Och jag ville inte veta innan. Utan jag tänker så här, jag måste ju vara som en jazzmusiker, som Coltrane eller Miles Davis eller vem det nu råkar vara. Att jag ska utsätta mig för den möjligheten att jag inte vet riktigt vad jag ska säga. Det finns ju människor som åker långa sträckor för att höra mig komma av mig. Vet du, jag säger till dem? Jag har kommit av mig hela livet. Att komma av sig det är att du blir förälskad, att du åker till andra länder och är öppen i sinnelaget och inte går in och äter köttbullar eller följer en rät linje. Utan du ser till att ta reda på hur lever de här människorna. Under vilka betingelser? Har de rent vatten? Har de mat för dagen? Hur är deras uppväxtförhållanden? Hur ser skolsystemet ut i Bagdad, i Peking eller vad det än är? Och detta gör ju också att jag har en nyfikenhet. Så många tack för att ni åkte med nu. Alltså, oh, vad roligt för att du för din autograf. Jag skrev ju då direkt på mitt kvitto. Och då han kommer från Bagdad. Vi hade ett fantastiskt fint samtal. Sex barn har han. Ett fantastiskt fint samtal. Tidigare var jag med att jag åkte vid taxi. Vi skulle till ett speciellt ställe. Och då hade vi samtal med en annan taxichaufför. Jag pratar med alla taxichaufförer. Därför att,
ja, det är roligt.
Ja, det är, du vet, du kan prata fotboll och livet och vad som helst.
Fotboll kan man alltid dra.
Ja, absolut. Ja. Så fakta utan är då 70 år, 21 maj 1949, barnen, familjen.
Och var bor ni då? Kommer till nästa?
Vi bor på Hornsgatan 36 sedan den 13 juni 1989.
Var kommer du ifrån?
Jag är född och uppvuxen i Malmö.
Starkaste karaktärsdrag?
Jag har inga karaktärsdrag som jag skulle vilja framhålla. Jag kan väl möjligtvis säga att jag det ska stå på min gravsten. Han var tämligen flitig och gjorde sitt bästa.
Ja, det är bra.
Jag kan byta ut bästa till yttersta.
Ja. Lön?
Min lön?
Ja.
Ja, den tar jag ut varje månad. Men jag har skänkt bort allt jag äger till min fru. Så att jag äger inte mer. Jag äger min Jaguar. Men då säger en journalist, frågar mig, äger du ingenting? Då sa jag Jaguar. Men då sa Margareta, nej, jag äger hälften. Vad jag har för lön, vad jag tar ut? Ja, det var kan jag ha dragit in pass i snitt. Någonting på 1,4. Mellan 1,4 och 2,2. Mm.
Vad lägger du dina pengar på då?
Ja, just nu skänker jag bort den till Marita. Jag har inget behov av en massa att jag ska liksom visa upp något. Jag
bor ju lite klädd.
Ja, men det är inte jag som köper kläderna. Det är fru och August.
Men det är inte ett intresse liksom? Sådär.
Nej, men jag tycker att jag vill vara ordentligt klädd. Det vet du också. Ja. Att det är respekt för min medmänniska. Det är klart att jag skulle kunna klä mig i säck och aska för att imitera någon som bland de självutnämnt intellektuella. Det sa ju, Sara Danielsson väldigt tydligt i sitt sommarprogram när hon kom till Södertörns högskola. Att de klär sig på ett speciellt sätt för att falla in i en matris. Mm. Och detta gör ju också att man inte har någon slags, vad ska vi kalla det för, pågående respekt för sin omvärld. Mm. Att om jag bjuds in till tv-program så vill jag ju vara ordentligt klädd.
Och det är lite som Marcus brukar berätta, att när italienarna kom till Göteborg på 90-talet och skulle möta Blåvitt så var de klädda i kostym. Och det var ju på grund av just respekt för motståndare.
Ja, men herregud.
Och svenskarna trodde att, vad är det här för italienare som kommer?
Nej, men det, liksom. Det är inte klokt. Jag skrev en bok om från Lustgården till Möllevångstorget. Och det är där bilder som fotografen hade tagit på publiken i Malmö idrottsplats. Mm. Det heter alltså Malmö idrottsplats, ingenting annat heter det. Och då ser man alltså på de som sitter där, herrarna, de har slips, vit skjorta och hatt. Och det är någon slags högtid. Exakt. När man kommer på fotbollsmatch. Och Marcus, du kan detta bättre än jag. För du har en bredare syn på detta i förhållande till Italien, va? Jag får gå via hörsägen och det jag läser mig.
Nej, men det som Henke nämner där, det var väldigt intressant, för jag bodde i Göteborg då och följde ju fotbollen noga nära där, särskilt när det kom italienska lag. På den här tiden var det inte så mycket Serie A så, eller någon annan utländsk liga i svensk tv så heller. Men de var väldigt dräpande då, journalisterna, mot att nu kommer de här diviga italienarna och kommer i kostym, medan de fattar ingenting och förgrepp det. Vi kommer ju i kostym därför vi visar respekt, vi ska möta IFK Göteborg och klär upp oss.
För det. Ja, det är självklart. Och dessutom så visar de här människorna som är journalister fördomar.
Ja.
Och dessutom är det, jag vill kalla det för en slags
provisiellt.
Ja, absolut, det är väldigt bra att du säger det. Du uttrycker det bättre än vad jag kan göra. Så är det.
Har du någon förebild?
Nej, jag har förebilder. De människor som gör någonting. Jag brukar säga att Malala är världens modigaste människa. Mm. Jag har 6 eller 7 hedersgäster när jag framträder. Jag ska framträda först på torsdag. 80 lärare för hela Sverige om skrivkonst. Jag har en egen författarskola. Och då försöker jag sprida det som jag fick av Lars Ahlin och Olof Lagercrantz. Min själva initial. Jag var ju väldigt sen som författare, betal om karaktärsdag. Jag var ju lärare i alla de åren, i filosofi 12 år, svenska 14 år, matematik 1 år, religionskunskap 1 år. Och då är det så att jag behövde en lång ansatsbana. Dagerman debuterar 21,5 år, jag har skrivit en roman om honom. Per Westberg debuterar med Pojken med sopbubblor, 15 år gammal, 1949, samma år som jag född. Så, och då kan jag dessutom svara på, du har inte ställt frågan, men du kan få ett indirekt svar när du säger att jag har ett gott minne. Det har att göra med ljudet i mitt huvud bland annat. Det låter ju paradoxalt att en skada i huvudet med ett extremt högt ljud, som förresten du kan lära att det heter tinnitus. Det uttalas inte tinnitus, utan jag får alltid lära en läkare detta. Det heter tinnitus. Det kommer ut av latinska ordet liten pingla. Men ett av skälen till att jag kan minnas eller komma ihåg, förutom att jag då tar mig med människa på allvar, det är ljudet att jag alltid är neurologiskt dömd att vara här och nu. Jag sa det en gång som Malou von Sivers. Jag sa, jag är alltid neurologiskt dömd att vara här och nu. De som blir lite ängsliga inför publik, de är ängsliga därför att de projicerar sin rädsla på publiken. Hur jag klädd, har jag rakat mig, har jag kammat mig, hur uppfattar de mig, tycker de att jag är dum, eller vad tänker de? Finns inte min hjärna. I den stund jag går ut så är jag reciprok redan initialt. Och reciprok, det har jag med pronomerna, varandra och ömsesidighet. Det är därför jag sa i Melodifestivalen, liv är att simma från stranden jag till stranden du.
Det är ju en styrka.
I havet du. Ja, det är inte
styrka.
Ja, men jag har inte gjort någonting för att det ska vara så. Jag kan säga att jag lever som jag gör med tränare. Jag sprang 1 mil igår och 1 mil i förr. Jag har sprungit 3 mil på 3 dagar nu. Jag har eget löpande här i Stockholm. Och jag ska springa i mig idag också. Då är det så att om du inte röker och vårdar dig, du har fått som en gåva. Jag talar nu med att det finns bara ett exemplar. Jag skulle aldrig fördöma människor som har problem med sprit. Jag har varit 3 gånger och pratat på nämndemansgården. Trots att jag är inte nykter alkoholist, jag är inte alkoholist. Men jag kom dit därför att jag kan ju berätta en rolig historia. När jag gick ut på toaletten hörde jag vad en av damerna sa som satt där ute på en bänk. Ja, lite roligt, vi får lite humor också. Och då säger hon på skånska, jag hör det genom dörren när jag tvättar händerna. Och är han också sån? För att tala lite riksvenska, ni vill göra. Och är han också sådan? Jag går ut, lägger armen om henne. Och kramar henne. Vad vill jag säga? Att jag är en av er. Och då börjar hon gråta. Därför att när jag ska föreläsa så är det alltid så att jag talade tidigare om att du blir offentlig genom att du bekräftar de som anser att du gör något av visst värde. Så livet borde vara så att vi skulle vara vidöppna för varandra. Det är det första jag lär mina barn, att vara vidöppen mot din medmänniska. Tänk på att du har ett minimalt par i din genetik. Men du har dessutom mormor och morfar, farmor och farfar i en oändlig generationskedja bakåt. Och du bär alltså de här tre bokstäverna som jag vägrar förkorta. Det är nämligen deoxyribonukleinsyra. Vad är nu det? Det är DNA. Där har du ryggmärgsbråck, vattenskalle och Downs syndrom. Och i den stund du föds med en gåva där du är somatiskt, säger de jag, psykiskt frisk. Nu som lilla Rosa som vi har hemma hos oss. Då ska man vara den och akta den gåvan du har fått. Men du ska inte fördöma de som har problem med narkotika eller mat eller sprit eller vad det är. Utan de ska du uppmuntra. Mm. Du ska aldrig håna en människa som går ner i vikt. Du ska aldrig stöta bort en människa som söker din hjälp. Jag har kvar alla mina vänner som jag fick, de första vänner från 7 års ålder. De är så förvånade av att jag ringer och håller reda på dem. Jag har 3 föräldrar nu som är svårt sjuka. Jag följde Johannes Brosten in i döden. Jag skrev en hel sida om honom i Express. Han gick på samma skola som jag gjorde i Malmö på Öfskolan. Min morbror var hans lärare. Gudrun Boss kom ju ner till Malmö med Ingmar Bergman och Malmö stadsteater. Så att vidmakthålla vänskaper. Vänskapen är egentligen lite knepigare än kärleken. För du kan vara vän med någon, men, och då är du vän tillbaka. Den människan är vän tillbaka. Men du kan inte alltid räkna med att du är älskad tillbaka för att du älskar någon. Det är därför man talar om olycklig kärlek och mycket annat. Och detta måste man tala om när man har samtal med människor. Livet är ju så oerhört spännande i sina enskildheter, med att kunna njuta av havet och ett rapsfält och allt vad det nu är för något. Vi går förbi detta. Du tänker inte ens på din andning. Du andas in, du gör cirka 22 000 in- och utandningar per dag. Det är alltså 13 000 liter. Du andas in syrgas och andas ut koldioxid. De flesta vet inte ens om att utan koldioxid finns det inte en enda insekt på jorden. Inte en enda blomma. Inte ett enda träd, en enda blom. Ingen människa utan koldioxid. Så om du skulle börja tänka på din andning helt plötsligt, då skulle du tänka, oj, inte för det händer något med emfysem eller kol eller vad det nu är för något. Det är ju samma med ditt hjärta. Så allt det där finns i mitt författarskap. I glädjen att kunna skriva, att kunna leva, att kunna ta till mig, läsa andra författare, lyssna på andra författare, träffa andra människor, lära mig någonting av andra människor. Du berättar för mig om italiensk fotboll och då tar jag till mig med detta. Stäng inte ut människor i betydelsen att du kan bättre och är duktigare. Så svara på din fråga om karaktärsdrag. Flit, intresse av andra människor, ha respekt för dem. Försök göra det lilla jag kan i godhet så att jag inte bidrar till att förmera den ondska som redan gäller.
Vi har också en fråga kring matchrutiner och du har ju spelat själv. Hur förbereder du inför match?
Ja, det kan jag berätta. Ska vi en gång för alla tala om det här med min karriär, för det har ju elaka journalister i Stockholm håller på att tjafsa om så länge. Så vi tar det en gång för alla. Ja. Då tar vi det som är empiriskt vetenskapligt belagd. Ja. Du kan inte fuska med din fotbollska. Jag spelade i Håkanstads bollklubb, värvades till Malmö fotbollförening utan S och spelade direkt i första juniorlaget. Vi hade 2 juniorlag. Vi föll i semifinalen mot Elfsborg på slantsignning. Vi spelade 0-0 hemma. Eller? Kan det,
det var så det var förut.
Ja, vi förlorade mot
Elfsborg. Även SM-guld också.
Ja. Sen lyftes jag som enda spelare i juniorlag 1 upp i A-lagstruppen. Spelade en A-lagsmatt, var reserv 1, men blev allsvensk reservlagsmästare 1969. Fick inte den plats jag ville ha, nämligen vänster, utan därför de hade en spelare som hette Ingvar Svan, duktig på vänster, skruvade inlägg. Jag försökte imitera honom, alla trodde att jag var enfotad, vänsterfotad. Det såg bland annat Anders Lindroth i offside, du kan gå in och läsa för det. Alla sett en så enfotad spelare. Jag var född högerfotad. Därför du också läsa att Lindroth sa att han aldrig sett en snabbare spelare. Då kommer det här med min snabbhet. Men vi väntar med den. Jag klarar av det andra först. Sen går jag till Helsingborg, för jag vill inte... Ingvar Svan hade gjort kanske 18 A-landskamper och många B-landskamper. Kom hem från Royal Daring, en misslyckad proffsefor i ett belgiskt lag. Men han var ju så snäll och vänlig också, Ingvar Svan. Jag kunde inte bli arg. Han var ju betydligt äldre än jag. Men han var ju så trevlig som jag. Jag kan inte gå omkring och gräma mig. Men jag var ju bättre. Det är ingen diskussion om saker under ett och ett halvt års tid. Då går jag till Helsingborg, bildar kedja med Inge Danielsson, kommer hem från Ajax, och Tom Lappen Johansson. Hade Anders Lindroth på mittfältet. Blev tvåa i den tidens, man kan säga, superetta. en poäng efter Halmstad. Hade vi vunnit hemma mot Halmstad hade vi gått upp i Allsvenskan. Vi spelade 1-1 hemma. Mm. Efter en av matcherna mot IFK Trelleborg ser Åby Eriksson mig. Tar ut mig i en blivande A-U-landslagstrupp. Det har aldrig stått i någon tidning. Men det har stått i en tidning som heter någonting med Minnenas Journal. Där kan du gå in och se bilder på mig. Och då får du i faximil att det står att jag är med i 40-mannatruppen. Och då ansågs jag vara en av Sveriges första mest lovande spelare. Detta är den definitiva karriären. Men sen har jag spelat i Höganäs bollklubb och i Trelleborgs FF bara en halv säsong. Mm. För när jag var skild första gången så gick jag på lärarskolan i Göteborg. Flyttade sig från Överhållsagatan 34. Gamla seminariet. Du hör nu, han blev lite chockad att jag till och med kan gataresa. Och sen så flyttas vi ut till Mölndal som jag inte tyckte om. Men jag bodde på många resor där och kom sedan tillbaka till Malmö och spelade i Trelleborgs FF i en halv säsong. Mm. Så det är min fullständiga så kallade fotbollskarriär.
Och frågan då, hur förberedde du dig? Dina matchrutiner?
Alltid, noggrant.
Ja.
Sömnen är viktig.
Jag
åt inte en massa på morgonen, inga stora frukostar. Var väldigt noggrant på att jag alltid skötte min träning.
Ja.
Jag vägde 62,5 kilo och är 80 lång när jag kom upp från juniorlaget. För då mätte man spelarna och vägde dem. Men vi tog dessutom test på lungkapaciteten. Man mätte då och kondition. Så att jag skötte mig väldigt väl och jag tyckte det var dessutom väldigt roligt att träna.
Men hur mycket identifierade du dig som fotboll? Du måste ju ha varit det som var liksom det du hade för ögonen då. Fanns det läraryrke, författare? Fanns det med i den under den här tiden? Eller var det bara fotboll?
Det var en utmärkt fråga. Det var kvinnor och fotboll. Men vi går inte in på det nu.
I vilken ordning?
Nej, vi tar kvinnor. Men vi tar inte det nu.
Vi skiljer sig.
Då är det så här. Nej, men vi pratar allvar nu. Ja. Då är det så här att jag förberedde mig i 14 år för att få ett tumavtryck. Jag har liknat vid att doppa min tumme i svärta. Så satte den på en vit äng. Då blev det den där genetiska slingan. Att jag ville vara ensam om mitt språk. Du skrev en gång till mig, eller du hade skrivit men du visste inte att jag läste det. Att jag har bilder som jagar varandra och metaforer. Men det var inget elak skrivet av det.
Jag gillar ju det.
Ja, men ta det nu lugnt, Marcus. Ta det lugnt. Jag kan själv ta till mig detta. Jag blir inte ett dugg arg. Därför att jag vet om att jag har lätt för att formulera mig. Och jag låter i första meningen ligga i ett framkallningsbad. Min fru säger alltid, hur ska du hålla på med den första meningen? Den ligger hela tiden i ett framkallningsbad. Den är halvt om halvt skriven. Nu har jag skrivit en till Svenska Dagbladet. Hur kan jag den nu? Det handlar om stad och landsbygd. Solnedgången smyger som en katt över jordklotet. Och den har svart päls om natten. Med stjärnor som glimmar. Du vet, då har du direkt anslaget. Då är den Ranelida. Det är inte någon detektiv du bara som fattar. Utan då, boom. Men det är inte att jag söker det extremt ovanliga. Utan jag har lätt för att formulera mig i den betydelsen. Att jag dessutom tycker om att språket ska vara vackert. Och det ska inte vara vackert som ett självändamål. Det ska vara vackert organiskt. Men sen kan jag ju ibland falla ut i någon slags barnslighet i mitt språk. Och jag kan ju till och med om jag vill vara ekivok. Men det har jag inget intresse av i sig. Så att förbereda sig inför fotbollen är samma som jag förbereder mig som författare. Men jag passade inte in i systemfotbollen. Jag ville dribbla och jag var snabb.
Mer nu hade det varit bättre.
Absolut. Ja. Men jag kan säga till er, och jag är helt ärlig, jag kan titta i ögonen båda två. Jag saknar ingenting, jag grämmer mig inte över någonting. Tvärtom ser jag det som, precis som du säkert också gör. Jag vet inte om ditt idrottsförflutar, jag känner inte till det. Men då är det så att jag ser detta som ett enzym. Och jag ser fotbollen som ett pollen som jag ständigt nyser av utan att det finns en läkedom om det. Den meningen kommer du aldrig få höra några fler gånger. Jag vet inte ens var jag fick den ifrån.
Men
den är inte så dålig. Då är det att jag går omkring och nyser av fotbollen därför att jag följer med. Skulle någon fråga mig till exempel om jag skulle ranka fotbollsspelare så vet jag ju när det gäller forward att jag kan ju prata på ett sätt som de här som nu syns och hörs så mycket. Jag ska inte nämna en med namn som sa att han kunde med om fotboll. Jag ska skona honom. Han sa detta nämligen så du hittar det på YouTube. Han sa det på bokmässan. Jag bara skrattar livet över. Då är det så att jag går in och gör en analys till exempel av Agnes Simonsson. Som jag hävdar, han spelade inte så många matcher. Han gjorde väl 3, 4, 5 gjorde han kavirad med det. Men han kämpade med Di Stefano och sen naturligtvis Puskas från Ungern. Men Puskas gjorde förresten landskamper för 3 nationer. Då är det så här att om du tänker efter. Hade han varit lite snabbare steget i Agnes. Nu gör han 2 mål på Wembley också 59. Där Samuelsson från Helsingborg har ett mål. Henne Tillberg spelar på mittfältet. Men hade han haft lite snabbare steg, Agnes Simonsson, han var så teknisk och vårdad med bollen. Det andra exempel jag brukar anföra, det är ju naturligtvis Tobbe Nilsson som sa till en journalist att han sörjer för att jag inte skriver hans självbiografi. Men jag skriver inte självbiografi på det sättet på uppmaning. Men han hade idag varit en av världens bästa forward. Han var snabb, han var teknisk, han var tvåfotad. Fantastiskt begåvad fotbollsspelare. Så att när jag tänker på de här stora spelarna, när jag jämfört sig med Messi med Maradona, det är lite svårt, man ska inte jämföra sig. Men jag påstår ändå att när han spelar i Napoli och tar till sig att de vinner ligan. Jag menar, vilken spelare. Han gjorde vad han ville med fotboll. Mm. Han var ju fullkomligt sanslöst bra med fotboll. Mm. En anmärkning och en iakttagelse vad gäller de här spelarna, vi kan ta nu Messi och Maradona, var de inofficiella världsmästare på att dölja att de var infotade. Jag sa detta till en journalist, vet du, de sa, varför har du aldrig skrivit det, Björn? Bo Larsson, Malmös bästa fotbollsspelare om tiden, eftersom han vann skytteligan tre gånger, det var en gång delad, 70 landskamper, 5 gånger allsvensk mästare, 3 världsmästerskap, så han ligger lite över Marcus i meriter.
Pratade med Marcus om det faktiskt häromdagen, när vi var nere i Malmö. Ja. Så här, ingen minns riktigt Bosse Larsson, så det är kul för att höra.
Ja, men jag kan allt om det. Ja. Jag har dessutom tränat på honom. Ja. Så är det så här att om vi tar en sån spelare som Bo Larsson, så dolde han exemplariskt att han sköt ju alla med vänster fot. Han sköt ett mål mot Norge från 37 meter. Och den bollen tog han på halvvolley. Men Bosse var ju inte en skytt utifrån. Men det är den enda spelare i Sverige inom tiderna som har börjat som mittback i juniorlandslaget. Blev mittfältspelare, forward, ursäkta. Skolade sedan om som en extremt duktig mittfältspelare. Men han var dessutom libero. Mm. Och gjorde 3 mål i sin sista match vid Stuttgart. Och han hade en radarpartner i Lasse Granström som förresten bara gjorde en landskamp. Och då gjorde han en bortamatch och då gjorde han 2 mål. Så går ni in och tittar på statistik på Lars Granström så ser ni att...
En landskamp, 2 mål.
Ja, ja. Det roliga är också att de två har ju minst av som nämnde att det var 2 av de spelare som rökte under hela karriären.
Det är det spelare som jag fortfarande kan säga. Ja, ja. Jag var nere i Palermo hos en kompis som spelade där i våras. Så det är flera i omklädningsrummet här som rökte.
Nej, ja, inte nu.
Jo, det är så.
Preben Elka rökte, det vet du. Och Cruyff dog av rökning. Ja.
Kanske blir ett annat svar här, men vi har också en specialare. Zlatan eller Rosenberg, blir det Bosse Larsson då eller?
Nej, du ska få ett initierat svar.
Ja.
Dessutom är jag naturligtvis, om jag hade skrivit om Zlatan, vilket jag har gjort 140 sidor, men jag släpper inte ut det som bok, men jag har ju extrema kunskaper om detta. Jag har dessutom ingångar
som du spar på?
Liksom. Ja, jag har ju ingångar till Zlatan som ingen annan har. Jag såg första matchen i Stockholm, som jag skrev om i Expressen, när jag och August, min yngste, och Johannes Brost och hans Tom Oliver gick på matchen. Det är en rolig historia bara det, men det ska vi inte ta. Jag såg hans första
match. Jo, gör det.
Nej, jag såg hans första match i Amsterdam med Ajax, när han gick ut skadad och hans pappa var med. Och jag ska inte säga vad hans pappa sa, men bara detta ska ju, alltså när jag skriver detta kommer jag att säga, varför har du aldrig skrivit detta tidigare? Zlatan gjorde 14 allsvenska matcher på Malmö FF. I huvudsak i Superettan. Han har alltså gjort mindre, nu ska jag säga något som är riktigt, och ni kommer att skratta. Ni kommer att skratta. Jag har bättre meriter än Zlatan i Malmö FF. Eftersom jag är allsvenska särlagsmästare.
Och detta,
nej. Det är lite roligt. Sen är jag nu i en helt annan värld. Men jag bara menar, han är allsvenska, Sveriges bästa fotbollsspelare, rent, nu ska jag använda begrepp som jag inte får lov att använda ännu, rent vetenskapligt sett är han Sveriges främsta fotbollsspelare om tiden. Och det har jag sagt flera gånger. Men detta kan man nämligen belägga. Jag tycker det är så underbart när man gör våld på, eller rättare sagt tar låna från naturvetenskapen, ett begrepp som man egentligen säger är förbollet just fysik och matematik och kemi och biologi, nämligen att det är vetenskapligt belagt. Men när det gäller Zlatan är det vetenskapligt belagt. När det gäller Malmö FF så är det Bo Larsson nummer 1 och Marcus nummer 2. Sen är det andra, som mannen som har gjort flest matcher i Malmö FF, det är ju Christer Christensen. Mm. Nummer 2 är Roy Andersson, pappa till både Patrik och Daniel. Mm. Och alla de har jag största respekt för.
Vem är favoriten då?
Ja, Marcus, alltså, jag är Bo Larsson, men jag måste ändå säga som Marcus, inte för att han ligger närmast i tiden, utan en solidarisk spelare. Mm. Dessutom en fantastisk eldsjäl. Och jag hoppas vid Gud att det inte är ett utdöende släkte. Mm. Att man kan ha...
Tyvärr verkar det så.
Ursäkta mig.
Tyvärr så verkar
ja,
det så.
Ja, men jag är inte riktigt säker på att det är så ändå. Om du tittar på... Marcus kan detta bättre, men han kan fylla i om man ska lägga till. Du har ju Totti. Mm. Och du har Del Piero. Mm. Som alltså var ständigt trogna sina klubbar, respektive klubbar. Och jag, du får inte glömma Mandini. Mm.
Ja, men alltså, Zanetti, Inter,
oh,
Gerrard i England,
ja, ja, ja.
Och sådär. Oh, men de är också sådana, de har slutat de här.
Jo,
frågan är vilka
jo.
Som kommer underifrån och som stannar liksom.
Jag tror jag skulle kunna svara på det.
Säg.
Ja. De som skulle kunna hålla på så länge, det är de som spelar en av världens 10 bästa klubbar. För då har du inga sakliga skäl att byta.
Mm.
Du vet att Benzema är uppe i 9 säsonger nu.
Mm.
Och jag mål mer mål nu än han gjorde förra säsongen.
Ja, det är sant.
Och det är så roligt med Benzema, för han lever upp nu. Mm. Det är andra spelare som inte till och med en sådan som, ja, han har nog förstått, jag ska inte nämna med namn, men jo, jag gör det. Mm. Jag ska ta ett exempel. Gareth Bale blir aldrig en världsspelare, jag vet varför. Titta på hans steg när han springer. Han är för yvig i sina dribblingar. Han kan inte dribbla på liten yta och bollen klistrar till fot. Han är däremot enormt skicklig när han får springa. Ett av de första målen han gör, eller det första målet kan man göra i Real Madrid, då är han ute, utanför sidlinjen. Jag vet inte om ni kommer ihåg målet han gör. Han gör det med höger fot. Jag kan det utantill, jag har det i huvudet visuellt nu. Men han är för yvig när han ska dribbla. Titta på Messi, han ligger, foten, bollen ligger inte i foten här till. Mm. Så han kan göra de finterna och vara snabb och teknisk och oförutsägbar.
Mm.
Alla vet ju om, till exempel om vi ska ta en sådan som, jag vill ta som Messi, att han gärna söker tills han kan skruva med vänsterfot, om vi bortsett från frisparkar. Och ändå kan du inte läsa honom. Du hade en holländare som höll på likadant. Hade jag varit back hade jag vetat att han skottfintar, men han kunde inte skjuta med höger. Då gick han ett steg in, så gick han ett steg in till. Mm. Och då, de där spelarna är lätta att avläsa. Där är andra spelare som har en utveckling som du inte kunde tro.
Mm.
Benzema är en av dem. Tyvärr får han inte spela i landslaget.
Det är ett bra svar tycker jag.
Ja,
verkligen. Vad kände du då när vi hade Rosenbergs sista match på Malmö stadion och Zlatan på något sätt känns det som, och det man hör runt omkring Rosenberg, att det var med meningen att han går ut och berättar att han ska gå in i Hammarby. Vad kände du då liksom?
Stor sorg.
Ja.
Mådde så dåligt så jag gick inte upp på säng. Jag berättade sanningen för henne. En av mina goda vänner, Pierre Mens, hörde mig säga det. Jag ringde honom. Han är fotograf. Han fick Malmö stads kulturpris senast. Han har den som har fotograferat mest och längst tid i Malmö. Jag mådde så dåligt av det. Den där meningen ska han inte säga. Jag ska se till så att Hammarby blir Skandinaviens största klubb. Och Malmöbo i gemen kommer att bli glada för
mig. Ja, det var exakt. Där tycker jag du har
nyckeln. Varför säger han så?
Ja, men alltså, vet han inte eller provocerar
han? Nej, alltså, det är ingen obegåva för. Nej, jag tror inte. Vad vinner han på att provocera Malmöbo?
Ja, men,
ja. Ingenting.
Men då, har han levt så länge, så långt borta från Malmö att han har tappat alla grepp? Då?
Absolut, absolut. Det är ju roligt. Jag kan ju berätta lite roliga historier nu. Vi kan ha lite roligt och avslappna nu. 3 tillfällen har man försökt till mig. När kommer Malmös kung? Och jag betraktar, vadå kung? Jag är inte ens prins. En gång på Ikea, min fru kommer att sitta och lyssna på det. Jag ska se så hon lyssnar på det.
Ja.
Och alla vet att jag aldrig ljuger om någonting. De bryter kön. Och ska han som sitter i kassan ringa till kompisar att jag ska skriva autograf och säga, här är Malmös kung. En annan gång ska jag gå in på SAS Radisson Blue i Malmö. Och då står en kvinna och pratar mobiltelefon. Men hon ser mig så. Här kommer Malmös kung. Och du vet, jag tänker ju aldrig mig själv på det sättet. Men det är klart, jag är född och uppvuxen i Malmö. 700 meter från Rosengård.
Mm.
Jag skriver om det nu. Senaste krönikan i Expressen, Kvällsposten. Så jag har ju min kärlek. Jag har ju mina andetag delvis kvar från Malmö. Jag har mina hjärtslag där. Jag har mitt språk där. Även om Marita säger att mina ärr har blivit jättekonstiga. Och någon dag när jag hade sagt duscha så sa hon, ser du det en gång till så får vi flytta från Stockholm.
Du har blivit stockholmare.
Nej. Men alltså det är, ja, du har huvud. Jag gillar när du skrattar.
Ja. Alltså, men det hörs alltså, lite. Hon har rätt.
Ja, alltså, absolut. Ja, men alltså jag skulle önska fler om jag får kunna skratta. Alltså när skulle Sue mig, ursäkta, det är Sue mig, det är hon som simmar. Lilla Rosa skulle badas nu. Det är någon som bor hemma hos oss. Då skrattar jag, ni vet själva med barn. Jag skrattar i 20 minuter för hon har lite olja i vattnet. Jag är ute och filmar henne och jag bara gör någonting, skojar med munnen lite så skrattar hon. Så jag kan aldrig vara ledsen när Rosa vaknar.
Mm.
Och Marita vet ju detta. Nu till sommaren ska jag se till att madrassera en skottkärra, skriva Rosa på den. Jag har sagt poliserna kommer vara ute. Ranelin är inte klok. För då ser de ju inte Rosa. Jag springer som en häst och säger, här kommer en hästapolle. Klack, klack, klack. Och så ligger Rosa på botten. Vad vill jag ha sagt med detta? Jo, en av författarens främsta uppgifter är att behålla barnet inom sig. Att inte bli för grämd, inte bli bitter. Det är en del av förklaringen till varför jag har så barnsligt förhållande Davis till fotboll. Att jag kan bli så ledsen så jag inte går upp på sängen. Därför att det är ju en sorg hos mig att en människa som är så respekterad ändå, men inte nu längre.
Har du träffat honom?
Ja, i Holland, i Amsterdam. Jag vill inte bli fullkafé. Jag är inte sån som håller mig framme. Pierre Mens är med på en bild. Johannes Brost är med på en bild. Mm. Johannes Brost var också med. Det var jag och Sven Melander och så var det Mikael Neumann och så var det faktiskt...
Bra liga.
Ja, och så var det dessutom Wilmer X. Han var också med där.
Nisse Hellberg.
Nisse. Ja. Vi åkte med Malmö. Jag var med i nämligen det som kallas för nätverk.
Just det.
Och då åkte vi runt med... Jag är hedersmedlem med Malmö FF. Det som inte många mer vet om det är att jag dessutom har fått deras kulturpris. För det kan man inte få längre. Så jag är den enda nu levande som har fått Malmö stads kulturpris och Malmö FFs kulturpris. Och dessutom är hedersmedlem med Malmö FF. Det är lite roligt.
Ska vi hoppa in i karriären, Biro?
Det tycker jag. Ja. Debuterar som författare 1983.
25 oktober.
Världen är ju på alla sätt en helt annan plats idag än vad det var då. Om vi bara... plocka ner det ännu mer så är det bokbranschen nu slagen i spillror. Hur upplevde du din debut som författare? Om vi är inne på att du hade andra drömmar, andra blickar, andra stränder du rörde dig vid och så plötsligt så blev du författare. Eller när började liksom, när kom du på att vad det du skulle göra?
Ja, än en gång en utmärkt fråga. Lång ansatsbana som jag redan har berättat. Jag kunde inte debutera tidigare för jag hade inte kraften. Inte språket. Så att, och där, när man får höra mig säga detta, för det är många journalister som har bett mig om att tala mitt förflutna med, som författare, de tror inte jag ska tala på det sättet, de tror jag ska börja skryta och sånt där. Så, vad är det för trams? Jag nämner ju Per Westberg och Stig Dagerman. Jag pövde den långa ansatsbanan, men jag förberedde mig i 14 år.
Hade du drömmar innan?
Ja, från 20 års ålder. Så jag har goda vänner nu som berättar när jag kom med mitt första manuskript och läste upp för dem. Ska ni höra någonting som ni aldrig hört mig säga offentligt eller så nu blir det? Jag var konstruktivt naiv. Jag trodde dessutom alla människor om gott när jag kom till Stockholm. Innan jag förstod hur elaka människor kan vara och inskränkta. Och du har säkert erfarenhet av detta också. Jag vet när det gäller Göteborg och Norrköping, men framförallt Göteborg. Att behandla människor illa som älskar sin stad. Och då är det så att jag vill aldrig bli bitter. Och jag har inga skäl heller för att vara detta. Men lång ansatsbana. Har jobbat kopiöst hårt, fylls av enorm glädje att börja skriva krönika och föreläsa och framträda. Jag vågar faktiskt påstå att jag har framträtt inför nästan 7 miljoner människor. Jag har framträtt fler gånger någon annan levande svensk författare. Då säger de, hur kan du veta det? Jo, därför jag vet vilka det är ute som reser. Så jag vet att jag är dessutom som en journalist ringde mig från en tidning och sa att han satt på redaktionen och strid med sina kamrater om att det var sant att han sa, du är den enda i Sverige som har gjort alla Sveriges största tecken. Ja, det är jag. Och det är ju rätt roligt. För att jag är den enda som har gått direkt i finalen i Melodifestivalen och gjort egen text, stått på scenen, gjort Let's Dance, Stjärna på slottet, På spåret och dessutom Kontrapunkt där jag hade hand om och ansvarade för all världens litteratur. Men jag gjorde samtidigt reklam för Blocket med det. Jag har gjort Alltså på Skansen 2 gånger, Malou von Sivers 15 gånger, Parnevik, Arja Snickaren, Kändisbarnvakten, men tackat nej till 2 program nu som jag inte ska nämna. Bara förra veckan tappade jag ner till 2 stora.
Ja, då är du fler uppträdande hos Malou än Birro. Jag brukar säga att Malou och Birro är...
Ja, 50.
De har en speciell
relation. Ja, men du var psychic också. Du var psychic. Ja. Och du är duktigare än jag på psychic. Så att jag var senast nu pratade om godhet med Henrik Jonsson. Ja. Så att, nej, men det är lite roligt. För, jag har ju sagt det här, att det kommer ju aldrig hända att Sverige får en författare som har den bakgrunden. Och det handlar ju inte om skryt, utan det är någon slags barnslig glädje. Det är därför jag kallar det för konstruktivt naiv. Och det får man inte vara i denna intecknade värld där det sitter förgrämda människor i olika positioner i akademin och annat. Som inte har det minsta lilla med folket att göra. Så när Marcus Leipus skrev till mig nu att han var lite ängslig för det här med utanförskapet. Jag svarade honom, ni kan få läsa sedan vad jag skrev till honom. Du är innanför. Du är innanför det folket där. Det är de som är utanför. Sen spelar ingen roll att Hanke har skrivit en bok som heter Målvaktens skräck inför straffspark. Eller att där finns människor som har utfört väldigt mycket av godhet när det gäller fysik och kemi och allt vad det nu är. Men han är innanför i betydelsen. Han representerar folket genom Aftonbladet nu. Vi ska ta bort de där begreppen innanför och utanför. Men vi ska hålla blicken riktad på dem som stöter bort andra för att det inte passar dem. Att det inte är fint i salongerna. Men det är ju trams. Det var som jag skrev om Jean-Claude Arnault. Jag ska inte gå in på det när han gav sig på min egen dotter. Jag skrev om det i Expressen. Jag väntade ju alla år. Jag namnger alla någon i mina artiklar på det sättet. Jag vill inte vara elak mot någon. Men i denna gången så menar jag att nu var det själv för mig att ta upp detta med min dotter när jag själv var med. Och såg där och hörde det. När han inte visste vad min dotter. Och även hur Frosten som behandlar mig i Paris inte rypa igen, kultur suédois. Och då är det så att detta handlar inte om att vara elak, utan man måste våga säga sanningen när det är de som är upphöjda, självutnämnt upphöjda människorna. För de har ingenting med litteraturen. Om du tänker på, jag talar nu gemen. Tänk på när Vilhelm Moberg står på Hötorget i Stockholm. Detta är belagt och bevittnat. Och ropar tvärs över hela Hötorget till Ivar Lo att lingonen är billiga idag. Kan du tänka dig Horace eller någon annan stå och skrika över torget att lingonen är billiga? När jag dessutom sa att det är roligt att vi kunde dansa, då kom Peter Englund direkt ut och skulle kväsa mig. Men det där med glädjen har att göra med också det som är, jag kallar för gott folkligt. Gott folkligt var Vilhelm Moberg som kunde röra sig i stora fält. Eller Ivar Lo som skrev om romerna och mycket annat. Och där ska ju författare vara. Det är därför jag kan skriva om fotboll, men jag har också skrivit all text om Jussi Björling i praktverk. Men jag har skrivit text i Lasse Stefans senaste skiva. Och då, när de ringer mig för Warner Music, kan du göra det? Då har jag redan skrivit texter med deras jubileumsskrift. Ja, men jag gör detta då. Även om han som berättade för mig gav mig titeln på en usel titel. Jag sa det var den sämsta titeln jag hört i mitt liv. You broken the speed of the sound of loneliness av John Prine. Så gå in på YouTube och lyssna på den. Den är lysande. Och så sa han, då så ska du rimma. Nej, jag kan inte konkurrera med Ferlin, någon annan som Föding och Taube. Men så gick jag 3-4 veckor. Vad kom då fram? Ja, då kom framkallningsbadet. Så plötsligt säger jag till Marita, har jag en strof i huvudet. Morgondagen döljer sina händer. Men vi lever en dag i sänder. Och när aftonen har stängt sin grind, sover vi redan kind mot kind. Jag ringde till Olle Jönsson och sa, hade jag inte suttit där hade jag tuppat av sig. Och då är det så att det är det som är glädje, va? Att kunna flytta sig från Jussi Björling till John Prine och Lasse Steven. Kunna flytta sig från fotbollen, kontrapunkt och ska vi ta då, blocket, reklamen. Mm. Och detta stör i etablissemanget.
Ja,
och du har ju också stört.
Ja. Jag har varit med om samma lite mindre.
Men du vet, det är därför jag vet att det är ju skälet till att jag kom hit. Jag har ju tackat nej till, jag ska inte säga namnet på någon som har sökt mig i 3 år, men jag kommer aldrig vara med. Jag vill inte ha några rubriker som är sådär så att det är en massa trams, utan det här gör jag för att det är fotboll vi ska prata, att jag respekterar. Men annars har jag inte kommit. Jag skrev ju till också att jag vill prata fotboll och passion för fotboll. Mm. Och jag vill säga att vi måste komma bort ifrån det elaka. Mm. Jag är så trött på elaka människor. Det vi behöver återupprätta i världen idag, det jag brukar kalla för den interimistiska godheten. Och inte den jamsiga och flamsiga, utan den interimistiska godheten som du har till låns genom att du plötsligt inser hur viktigt det är vad du gör i ditt liv i förhållande till din medmänniska.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi vill ju ändå lära allt, lära känna människan, så det är därför vi pratar om karriären och vi kommer komma in mer på fotbollen senare. Men vi pratar också om fotboll som kulturyttring ganska ofta. Och hur just man kanske ser ner på fotbollen, speciellt det som sker på läktarna med tifoverksamheten och det man målar och den typen av utryttningar, att den inte är lika fin. Vad tycker du om det? Liksom, hur ser du på er själva fotbollen som kulturutnyttning och det som händer runt omkring?
Jag är glad att jag kom hit, för jag får ju bara kloka frågor. Så jag besvarar dem med glädje. Claes Andersson, representant, ledamot i Europeiska parlamentet, EU. Finlands kulturminister, jazzpianist, psykiatriker, poet, poesist.
Bra poet också.
Och dessutom en utmärkt högerytter i IFK Helsingfors A-lag.
Ja, riktigt.
Albert Camus, målvakt i algeriska B-landslaget. Beckett tittade på Eurosport i, nästan in i livets sista andetag. Alltså kan vi bemöta dem som talar om fotboll som något man ska se ner på. P.O. Enqvist säger en gång, och det står i text också, jag kan se, nu citerar jag honom, jag kan se och förstå direkt på vilken författare som håller på med idrott i texten i språket. Det har jag med inandning, rytmen och prosodin i språket. Och naturligtvis är både du och jag rika i vår erfarenhetsvärde, eftersom vi har sett den världen med omklädningsrummet, okvädningsord, elaka ord, hets, stim, svett, kamp, nederlag, gråt. Jag har gråtit i många matcher. En av mina forna grannar och barndomskamrater, Kenneth Larsson, som också spelade i Malmö FF, skickade en bild till mig. Och vilken bild var det? Jo, mamma sparade på den, var tidningen Arbetet. Vem står i mitten av bilden? Jag har fått den hemma nu i faksimil. Jag står och skriker rakt ut med tröjan på mig. Munnen är hela ansiktet mig. För Malmö har gjort mål mot Sandviken. Och då är jag alltså 6 år gammal på gamla idrottsplatsen. Vi låg bakom målet. De drog upp ett rep. Så fick man ligga bakom målet. Och då låg vi alltså bakom västra målet. Och Tore Svensson hade kepsen på sig när solen stod lågt. Kallades för mannekängen. Vi trodde alla varför att han inte ville kasta sig. Men varför kallas han mannekängen? Han var nämligen mannekäng och visade råka på Fogstedts klädesaffär på Stortorget i Malmö. Kalle Svensson blev dömd för att han gjorde reklam för någon också en ytterrock och anses ha tagit mutor på det sättet, vilket idag skulle vara skrattätande. De fick inte ta emot pengar.
Nej, just det, så var det då. De var tunga amatörer rätt
igenom. Och dessutom Kalle Svensson 11 syskon. Därför kallar man honom för Karl den 12. Den är rätt rolig.
Ja, det är lite Göteborgs svar nu på det
här. Fan, det är ju det. Nu hör de att vi kan sitta och skratta. Ja, det och det är vad jag säger. Alltså, jag gör inga tv-program och inga radioprogram och jag inte får lov att skratta. Alltså, jag tycker att de är människor som är högdragna och som gör sig märkvärdiga. Skrattet, jag har dessutom sagt, och det står jag för, så lyssna nu noggrant, Marcus. När människans kropp är för liten så skrattar och gråter. Kroppen kan inte här börja tåren och skrattet.
Ja, det är verkligen
man måste bli av med.
Ja, det är klart.
Ja. Det känner man också.
Ja, absolut.
Ja, när man skrattar.
Ja, men det är klart. Om du skrattar med barn, du vet ju om att det är ju så att äta och dricka vatten.
Innan vi gör oss in i allsvenskan och fotbollen, uppväxten då, så tänkte vi skulle ta lite om ditt författarskap. Du, med egna ord så säger du så här om ditt eget författarskap. Mina berättelser är flyttfåglar som söker värmen och jag ger mig inte förrän de finner ett bo i ditt hjärta.
Ja.
Jag är herden som vaktar ordet, men ibland händer det att ett litet lamm går vilse efter rovdjuret och river mamman till döds. Det är vansinnigt vackert, man får rysningar både när man läser och när man hör det här. Men då, jag undrar också, som varande som författande verkar i samtiden och alla dess motstånd som finns, är samtiden intresserad av den här typen av flyttfåglar? Hur ser du på litteraturens roll i Sverige 2019-2020?
Ja, det här kommer att stärka mig när jag kommer hem från Majta och säger, hur var det nu? Och August kommer att fråga, fasan, han pratar Stockholm, fasan, hur var det? Kommer jag säga så här, jag fick prata om precis det jag ville. Då är det så att vi måste se till att bjuda ett litet motstånd ibland och ett stort motstånd rätt ofta i förhållande till förflackning, förfulning och ett förråande av språket. Det är därför jag är så noga med att jag vaktar ordet. Jag krymper min herrestav till en blyertspenna och så vässar jag den. Det är därför jag liknar min herrestav. Och jag liknar språket som en flock av bokstäver 28, 29 om vi räknar in W. Och du måste som författare vara detta. Det är som om du vore konstnär eller musiker. Du vill inte lyssna på din egen musik. Du vill inte titta på din egen tavla. Och när du använder språket på ett sätt så att du krymper andra människor, elak mot andra människor, då har du egentligen begått en etisk handling som jag pratade om för ungefär 20 minuter sedan. Jag är väldigt hoppfull på rent empiriska grunder för litteraturen, och det ska vi komma in på nu här. Nämligen att ordet och själen är snabbare än ljuset. När han hör en astrofysiker som Bengt Gustafsson eller Ulf Danielsson säga att ingenting är snabbare än ljuset, det vill säga 30 000 mil i sekunden, då ska ni genmäla direkt. Själen kan vara på en nanosekund i Kina, Indien, afrikanska kontinenten samtidigt. Du kan ligga blickstilla i en säng och tänka på en saga eller höra en saga från mamma, pappa, mormor och morfar. Och du rör dig inte av fläcken. Jag har till och med sagt att jag ligger i marginalen på en sida och sover om natt. Jag är trädgårdsmästaren som går in och vårdar, ansar och vattnar mina växter. Och på dagen kan jag vila i klykan av stora bokstaven Y. Har ni hört? Jag vilar i klykan av stora bokstaven Y. Vad vill jag ha sagt med detta? Jo, jag är hoppfull på det sättet att detta är ett motstånd mot det förfulade, förråade språket. Och jag är hoppfull så tillvida också att om vi tänker på Sagan om ringen, som initialt hade kanske 2000 läsare, har inbringat 3000 miljoner, det vill säga 3 miljarder till Hollywood. Vi talar nu empiri. Du har James Joyce Ulysses och romanen som kom ut 1922. Såldes i 700-800 exemplar. Har sedan gått epidemiskt över hela världen som ett vilande värde. Du har Shakespeare som spelas på alla världens scener. 400-500 år gammal. Dör aldrig. Så alla stora författare och konstnärer. Picasso jagade vackra kvinnor med nätundertröja och kortbyxorna av 80 år i Slottskimaken. Det är underbart. Därför du kan ju inte stänga in litteraturen och konsten och språket i en bur. Alltså till och med under koncentrationsläget så överlistade språket och ordet barbariet och tyranniet. Så ingen författare, ingen president i USA, Trump eller Franciscus i Vatikanstaten undkommer ordet. Så även de är ju lindade i bokstäver. Jag har sagt att vi ska linda barnen i 28 bokstäver och vi ska spola dem med varmt språk. Så jag är på rent empiriska grunder väldigt hoppfull om litteraturen. Den är immun mot alla teknologiska uppfinningar. Världens främsta datorpendeln kommer aldrig kunna skriva en rad av det Tranström har skrivit. Så när du bjöd in mig till Nalen bland annat, och nu lär du att det heter National och inte Nalen, det heter National. Topsy Lindblom blev trea i tre steg 1912 i sommarolympiaden. Nu får du veta det.
Björn Hellberg, nivå på det här.
Ja, det är bättre, det är lite bättre. Ja, men jag sa till journalisten, nej, de kan inte det här. Det är därför de alla bjuder in mig. De är livrädda för att de ska höra vad de inte kan. Jag sa till en som pratade med mig, Rudolf Koch, vänsterut 1924 Paris i olympiaden. Var sista personen och medborgaren i hela Malmö, Stockholm, som gick och åkade sig med kniv i en salong. Men han var alltså vänsterut i svenska landslaget 1924, Rudolf Koch. Han som hade lite talfel och läspade när han skulle säga Ipswich. Så när han hade sitt tips i tv så sa, garerade han aldrig Ipswich-match.
Han ville sluta för att inte nämna om.
Du hörde att jag är lite roligare på Gustafsson. Dessutom är jag lite snabbare också. Då är det så här att
snabbare också kanske.
Ja. Nej, men det här med att jag är hoppfull, för det, jag vill dröja en liten stund till. Alltså jag är hoppfull, inte idealistiskt. Inte för att jag ska skönmöla verkligen. För jag vet ju precis vilka hot det är med människor, unga människor som inte läser böcker. Det är bara trams att tro att de som läste Lagerkrantz bok, att de ska läsa romaner nu. De läser ingenting. Det jag recenserade boken i tv. Vi fälldes för jag gav den för stort utrymme. Gå in och titta och lyssna på YouTube. Jag står alltså i 3 minuter och 27 sekunder utan manuskript. Och tar allting direkt ur huvudet. Likadant på idrottsskalan. Då trodde jag mer för att jag hade en prompt. Ja men herregud. Titta på Klyft. Titta på Stefan Holm. Titta på systrarna Kallo. Jag ser 5 stycken olympiska ringar. På 1000 av en sekund sätter jag de olympiska ringarna som handklovar på kriget. Och då tänker jag så. Vad gör jag då? Jag svingar mig i trapetserna. Hur snabb är jag? Snabbare än ljuset. Du har dina 1350 gram hjärnan. Och varar du detta, och i mitt fall med ljudet i skallen, då kan du så att säga vända en åkomma och ett handikapp till en styrka. Så gör de också som har drabbats av epilepsi. Så gör David Lega från Göteborg, som inte har armar och ben. Neurosedyn kan det vara, va? Och jag pratar med dem, han har kramat om mig och sagt att de tackar mig för att jag nämner dem ofta. Jag nämner alltid de människor på scenen som gör någonting för mänskligheten. Det är därför jag tar Malala och Mandela och jag tar Desmond Tutu, jag tar de 47 kromosomen. Så jag är hoppfull på empiriska grunder, men jag känner till alla hot vad det gäller förflackning, att unga människor inte läser skönlitteratur, att många människor läser bara detektivromaner och ingenting annat. Men jag ser ändå ett författarskap som två kinder i ett och samma ansikte. För när jag utgör mina muntliga framtiden precis som du gör, eller när jag viger människor, 22 människor på Slussen, och alla dagen dessförinnan vigde jag 2 par i Drexen TV, och jag vigde 17 människor på bokmässan 2017, då får alla 22 par en individuell betraktelse av kärleken. Eva Rosman som är kommunikationsstrateg för hela Slussen-projektet sa, du kan inte komma på 22. Ja, vadå komma på, så jag går bara fram och tar 22 stycken direkt ur huvudet. Vad är detta? Det har du också och du också. Om vi använder hjärnorna på ett sätt så att vi förlöser det som är möjligt för oss i hjärnan. Det handlar inte så mycket om begåvning. Det handlar inte om att man är bättre eller sämre. Det handlar om att du inte låter dig ockuperas av elakhet, bitterhet, vara förgrämd. Ständigt måste söka någonting som har med pengar att göra. Ära och berömmelse. Jag har ju fått allting med ära och berömmelse. Men det är inte det som är livet. Livet är ju se lilla Rosa sitta i sitt bad 8 månader gammal.
Verkligen.
Ja.
Mm. Men kort bara om det. Så kan man ju säga när man har varit i det också.
Mm.
Det är lättare att säga nu att jag kommer ihåg också när jag växte upp och mina förebilder sa att gå inte in i det, gå inte in i de rummen, leta inte upp det. Och jag lyssnade på det och jag kände det. Jag vill ändå gå in i de rummen själv. Jag vill också ha ära och berömmelse för att sen säga att det inte var värt något.
Mm. Det är bra att du säger det. Jag vill ändå påstå att jag har kvar jag vill inte använda sådana begrepp som underdog. Jag tycker inte om de begreppen. Det är därför jag inte använder begrepp som innanförskap och utanförskap. Jag har till och med skrivit att det finns inga bostadsområden som är utanför för mig. Jag kan dessutom belägga detta eftersom vi levde under svåra förhållanden än de som bor på Härgården idag i Rosengård. Min pappa hade 150 kronor i veckan och ensamförsörjare med 3 barn. Vi bodde i 2 rum och kök, 47 kvadratmeter. Men det var mycket kärlek och det är det handlar om. Då är det så att jag har varit inne i det med ära och berömmelse och fått alla dessa priser. Men vi säger nu att jag inte hade kommit dit än. Och det är ett väldigt bra påpekande du gör. Men då hade jag ändå fortsatt att kämpa. Inte för att komma in i den världen i värmen. Utan för att få respekt för det jag skriver. Och det, jag vet inte om du är 37 eller 38 år. Hur gammal är du?
Ja, tack så mycket.
Ja, vad är du? 47. Jag kan ingenting om ålder.
Alltså.
Och jag bryr mig inte ett smack om ålder. När jag får komma till min författarskola frågar ingen om deras ålder. Jag är så trött på det. Han som skrev i Ängeln på 7:e trappsteget, han var 62 år när han kom ut.
Ja.
Jag kan allt det där. Så jag börjar, vi lever i en åldersfascistisk värld.
Det är riktigt.
Och jag vill inte vara i den världen. Så alltså, svara på din fråga lite försiktigt. Om jag nu inte hade varit vad det nu är för någonting i den värmen och fått den där äran och berömmelse. Så hade jag ändå tagit spjärn hela tiden och tänkt, jag hade blivit sporrad. Jag kan lova att jag hade inte vikt mig en tum. Jag får kämpa ju fortfarande och tycker det är jätteroligt. Mm. Sen hittar man ju andra öar att hoppa till, jumpa. Och då hittar jag det. Och då kan jag komma in i den världen och tänka, oh, nu är jag väldigt spänd på att jag har 2 projekt framför mig. Jag kommer med roman nästa år, Bill Nilssons sista vita forte. Och sen har jag 2 beställda artiklar, en understreckad svenska och en om stad och landsbygd. Båda 2 klara. Jag var lite nervös innan hon svarade mig på den stad och landsbygd, för den är skriven på ett poetiskt sätt. Va? Så det är ingen polemisk text mellan stad och landsbygd. Jag känner ju samma osäkerhet som jag gjorde egentligen.
Det är första gången varje.
Ja. Mm. Så det, svaret på din fråga är att jag skulle fortsätta kämpa. Jag håller inte riktigt med om det, för du har inte sagt det, men om man skulle kunna tänka att det är lite lättare för mig som har varit där. Men jag vet inte om jag håller med om det riktigt.
Mm.
Därför att jag går också ur den på ett sätt så att jag vet ju om att Marietta är klokare än jag är, för hon har sagt så här, när ska du ta det steget ut? Bry dig inte om den världen. Jag är inte riktigt framme nu. Så jag är under förkovan.
Ja.
Hör ni vilket begrepp jag använder? Ja. Jag är under förkovan. Jag kan dessutom använda ett annat vackert ord. Jag är varande. När Svenska Dagbladet utlöste tävlingen för Sveriges vackraste ord, svenska språket, så vann mitt ord. Men det är inte min förtjänst, men jag vann ju med mitt ord. Nämligen förgät mig ej.
Mm.
Och sådana ord som i förstone i all en stund allt medan. Tänk vad jag skulle säga till en kvinna när jag dansar med henne i Göteborg. Du är i förstone. Tänkte jag faktiskt att du kommer nog från Hisingen. Jag tror du åkte till Biskopsgården med 5:an från centralen. Eller 5:ans varuhus. Då skulle de säga så här, oh, vet han vad det är? Ja, jag vet att Ovanskogsliden 6 ligger uppe i Högryt och Vissegrensplatsen ligger ut mot Biskopsgården. Då skulle de säga, hur kan han hålla reda på det? Men då kunde jag använda begrepp som i förstund och allt medan. Och vad innebar det när jag dansar med kvinnor? Jag träffade både min första fru och andra fru på dans. För jag var alltid nykter. Så kvinnorna tyckte det var jätteroligt att prata med mig. Jag var ju nykter, så jag kan inte så tokig ut heller. Och då menar jag så här att den glädjen har jag kvar. Så när jag går härifrån kan jag lova. Jag kan ju lämna den här koppen som den snälla människan har lånat mig. Då går jag härifrån och han ni kunnat filma mig, han ni sett ett leende på mina läppar. Mm.
Härligt. Det jag tänker på när du pratar, när Marcus läser det här, det är ju också hur du använder svenska språket. För jag tänker ofta också på att Det känns som att vi svenskar är lite avundsjuk på engelskan, för att det finns, man kan uttrycka sig på mycket mer, på så mycket mer sätt. Men du använder verkligen svenskan och språket på ett sätt som ingen annan gör, och det uppskattar jag. Och du också är väldigt bra på bisatser. Då kommer jag tänka på, kommer du ihåg Lasse Granqvist? Att han var mästare på bisatser, men det, du har, vi har ju någon här som är lite, lite bättre.
Sa han det om sig själv?
Ja, han sa det om sig själv. Men du tror jag menar mästare, att inte att han är bäst, men att han är väldigt bra på det,
ja,
i alla fall.
Jag har berömt honom också.
Ja, fantastiskt. Också väldigt bra med språket. Men jag tänker att vi ska, jag vill bara säga det. Och vi avslutar, tycker jag, författarskapet. Vi får se om vi kommer tillbaka till det, men vi ska prata lite fotboll. Och då tänker jag på supporterskapet. Hur följer du Malmö FF idag?
Ja, när jag är Malmö och Kivik, på Kivik heter det, det heter inte i Kivik, det heter på Vidimman, på Kivik, på Brantevik, men det heter i Simrishamn. Och det ska förbollas lägen, så det är oegentligt språkprov, men det ska vi inte gå in på. Då är det så att så, när jag är Malmö, eller är hos dottern, för jag har ett café med min dotter i Malmö, där har jag två barnbarn också, då är det så att jag försöker se det på plats. Annars ser jag alla matcher på tv, jag har alla kanaler, så jag kan se tyska, spanska, italienska, och allsvenskan på, och britt naturligtvis Premier League. Mm. Så jag missar inga matcher, och jag ser allt jag kan. Och imorgon är det, övermorgon är det Malmö mot Köpenhamn. Mm. Och då hoppas jag vid Gud att, jag vet inte om Oskar Lewicki kommer att bli klar. Tor Ingeberget tror jag är skadad. Jag vet inte vad som händer med Rasmus Bengtsson. Det roliga med Rasmus gör det är att han höll nästan alla matcherna.
Ja,
han är ännu, inte uppe i 100 avlagsmatt, vet du det? Han är ännu inte uppe i 100. Mm. Fantastiskt fin utveckling. Han blir bara bättre och bättre. Jag är så glad att han håller för det. Väldigt ödmjuk spelare dessutom. Så jag följer dem så gott jag kan, och jag lider med dem. Jag led, de hade 25 minuter från guld. Mm. 2-0 ligger de under Djurgården i Norrköping. Jag tänkte 5-0 mot Örebro. Det här håller. Mm. Och sen blev det som det blev. Var jag ledsen länge? Nej, det var jag inte alls. Därför att jag tänker så här ändå, på tal om detta, kom in i finrummet och i värmen. Då tar de språng för nästa år, men de måste få fram en forward. Jag vill inte vara illa på en spelare, men jag kan säga nu, jag säger inget namn, men det är ett par där som är forwardar som inte håller måttet. Mm. Jag har en som springer på djupled, men han kan inte behandla en boll på liten yta, han är inte teknisk. Det roliga med Marcus Rosberg, nu ska jag säga den som offside fick av mig. För offside bad mig välja ut det årets främsta prestation i allsvenskan. Vet du vad de sa? Vi har aldrig hört någon säga detta. Menar du detta? Ja, det är klart jag menar. Nu säger jag det en gång till. Det måste vara 2017, det var mot Elfsborg. Hemma, Malmö. Marcus Rosberg, främsta insatsen av en allsvensk fotbollsspelare på en hel säsong. Vad gjorde han? Två bicykletas inom loppet av 4 minuter. Klocka in till ribban.
Just det.
Och så, tar du Benzema? Ja. Tar du, vi tar dem som är Sanchez som var mästare på det i Real Madrid. Du har några till. Zlatan har inte gjort så många sedan. Inte ens Messi. Men han, Marcus Rosenberg, som inte är så där utpräglad tekniskt på det sättet så att han visar upp det, va? Gör två stycken bicicletas, inlägg bland annat från Eikem, tror jag också, mannen från Norrland, nej, från Norge. Och detta är fullkomligt sanslöst. Han ska hålla reda på koordinatpunkterna. Mm. Marcus Rosenberg har aldrig gjort en överstega under alla år jag sett den. Och detta är att jag säger så här, varför kan det, nu menar jag att Marcus har ju många andra kvaliteter. Han är duktig i höjden, han är tuff, han är hård. Mm. Men alltså, hade jag varit forward då, jag gjorde, en av dem jag spelade med i Malmö sa att jag gjorde överstegaren innan jag visste vad det var. Den som var mästare på en överstegare, har du aldrig hört någon säga ditt program, eller ditt program? Det var en viss person som heter Ekström. Mm.
Johnny?
Ja.
Ja.
Johnny, han var först i Sverige på att göra överstegare och missade den aldrig. Men vad lärde han sig en överstegare? Alltså titta på honom. Han gjorde en överstegare. Jag tyckte detta är inte möjligt. Karin missade aldrig. Han gjorde det och sen hade han inte fler finter. Jag sa till Martin Lallin och han höll med mig. Martin hade ju ingen repertoar med finter. Jo, han hade en. Han fintade skott med vänster. Han kunde inte skjuta med vänster. Så drog han över till höger. Han gjorde ett par mål på det sättet i landskampen. Så jag ser vilka spelare som hade kvaliteterna och bristerna. Det är därför jag nämnde Torben Nilsson. Jag nämnde Agnes Simonsson. För de hade inte de bristerna. Agne med förboll att han kunde varit lite snabbare. Mm. Torben Nilsson, inga brister alls. Mm. Litet psyket innan han kom till Holland. Ja, men det kom tillbaka. Ja. Dessutom ett föredöme som människa. Mm. Vänlig och snäll och skötsam. Det är så roligt med sådana spelare för de är föredömen. Mm.
Men liksom själva allsvenskan är stort då. Hur bra koll har du så där? Eller är det bara bra. Malmö?
Nej, herregud. Ja. etta Malmö, etta Djurgården, tvåa Malmö, trea Hammarby, fyra AIK, femma Norrköping tror jag. Så att jag har kontrollen över detta, ja. Absolut.
Vad tycker du om att Djurgården vann guld då?
Jag sa att jag var inte ledsen länge.
Nej.
För att, det är klart Malmö, Marcus missar en straff hemma och den tar mitt i målet. Hade jag varit tränare för Marcus hade jag sagt, du får aldrig skjuta en straff på kraft mitt i målet. Gör det inte en gång till. Jag är så trött på dem som gör en panika. De ska liksom chippa upp den. Och jag har aldrig förstått det där. Alltså titta på Bolasen. Titta på Zlatan. Zlatan har satt 97% av alla straffar. Oftast med höger fots insida i målvakts höga hörn. Mm. Är du höger fots så gör du som Bolasen. Bredsidan i höger hörn. Jag sa en gång om Staffan Tappers straff mot Polen i VM. Jag sa den var lysande. Vet du han sa? Menar du det? Ja. Tomaszewski går för tidigt. 18 cm från hans höga hörn. Stolpe. Han har aldrig hört någon göra den analysen. Det kan du fråga dina kollegor och era kollegor på Aftonbladet Expressen. De har inte den kunskapen. Jag vet att det är 18 cm från höger stolpe. Det är en lysande straff. Det är inte en dålig straff.
Men den går inte in.
Nej, men det är en annan sak. Om en målvakt går för tidigt och dessutom är så bra att kasta sig ända dit, det kan du inte säga att det är en dålig straff. Du kan säga att det är en fantastisk räddning av målvakten, men dessutom fusk.
Ja, han går för tidigt.
Ja, han går för tidigt. Mm.
Du som bor på Söder då, hur är relationen till Hammarby?
Då kan jag säga att under tre säsonger såg jag alla matcher. Och varför? Därför att Jens Gustafssons pappa Leif Gustafsson, en av mina goda vänner, och jag och en som heter Bengt, vi gick på alla hemmamatcher. Så då satt August var med på många av de matcherna. Så August minns ju än idag, han trodde ju alltid var vip överallt att vi fick korv och sånt. Så att han sa till mig, fassan ser du, och korv är det nu, vad är detta för något i fassan? Jag vill inte säga så att...
Var det din imitation av stockholmska?
Ja, något tydligt.
Fantastiskt.
Har du smygit in lite Bayern?
Ja.
Vad håller du på Hammarby smyg lite?
Det är inte smyg, men jag tycker om Hammarbys fotboll. Ja. Ja, jag är sådan så att om de spelar bra fotboll, det är därför jag skulle säga det med Djurgården. Att Marcus då missar straffen och det är ett par andra sådana matcher. Det är ju en hemsk mot Sius. Ännu värre är det bortamatchen där uppe. Den är ju förskräcklig. Ja, förskräcklig. 1-3 tror jag det blev dessutom. Men då är det så att jag var ledsen, inte länge, men jag var ledsen under en kort period efteråt. Kan glädjas med duktiga lag. Jag gladdes ju länge med till exempel med Sundsvall. Jag tyckte de spelade en rolig fotboll. Lite för mycket med sidledspassning och annat. Alltså. Men kan glädjas enormt. Jag kan säga att Hammarby hade bättre besättning på forwardsidan än Malmö. Det hade Djurgården också. Och det står jag för.
Ja, men det tycker man ser också. Med... Det är Rosenberg som drar det där,
ja,
själv.
Ja, det är klart att
är du orolig då inför nästa år?
Ja, jag är mycket orolig. Ja. Jag har redan sagt att jag inte nämner någon namn. Vi måste få fram en forward. Ja. Jag vet. Alltså, det går inte.
Vad tycker du om Rössle då? Det är ju...
Bra, jag gillar honom.
Ja.
Han är passionerad, han är besjälad. Jag gillar när du tar Atletico Madrid. Jag tycker att man ska springa längs sidlinjen och skrika. Ha en vilopuls på 178. Var tre slag ifrån en infarkt. Alltså det, nu hör ni jag tala. Alltså det är så att besjälade fotbollsledare kan visa på olika sätt. Men jag tycker jag är rätt svag för de tränare som visar riktigt. Du har kropp till exempel. Som far upp och ner och skriker och kramar om sina spelare och berömmer dem. Och jag tyckte det var så roligt nu med Son. När Mourinho klappar om honom och säger att vilket mål. Hans son kallar honom då för Son Ronaldo. Mm. Och han gör det på 67-68 meter. Han är ju så teknisk. Det är inte många som tänker på sånt som en teknisk spelare. Överstegsfint och skjuter med både vänster och höger. Extremt lojal. Det som Mourinho säger, det har man hans bakgrund att göra. Han är ödmjuk.
Ja, verkligen så.
Han är ödmjuk. Och sådana spelare blir alltid älskade. Du har ju Iniesta som blir älskad. Du har Maldini som blir älskad. Alltså det ska vara så. Är du fotbollsspelare ska du vara som Marcus och dem. Du ska vara ett föredöme för unga spelare. Inte hålla på att skrika och gorma och uppföra illa vid sidan. Det är därför jag alltid varit väldigt tveksam med sådana spelare utanför planen när det gäller, jag ska ta Maradona som jag ändå håller så högt. Men jag kan ju inte riktigt uppskatta det han gjorde utanför planen, att han tog hjälp av otillåtna medel. Maldini var ett föredöme. Och tänkte att de hade Baresi som inte var sabotekniskt, men hade ju Europas bästa backbesättning. Och dessutom flest matcher av alla i hela Europa.
De har ju Costa Curta, Tassotti och Baresi, Maldini. Jävla backlinjen.
Alltså, det är inte klokt alltså.
Ja. Jag tänkte på Rössle där du sa. Det enda man kanske liksom kan kritisera honom lite, det är att han inte fått fram de unga spelarna riktigt på samma sätt. Och det är väl det man kanske vill se lite med tanke på Malmös historia också.
Jag hoppas lite på Tim Prisa. Kanske. kan bli någonting. Men det har tagit, det tar lång tid för några.
Titta han på. Han är ju pappan där och brås på alla.
Ja, ja, absolut. Ja. Men vi måste få fram unga spelare. Mm. Och sen är det en sak som jag måste säga i detta program när han har chansen. Tukta inte dem för tidigt. Låt dem vara individualist om de nu vill vara det. Håll inte på att tjafsa för mycket om lagspel så att det blir till förfång för de som är tekniska och snabba och som vågar göra någonting. Mm. Men man ska tukta dem så tillvida att de ska glädjas med sina medspelare och inte ständigt måste tänka på att de ska göra mål själva, skäla straffar och annat. Men låt dem dribbla och misslyckas. Mm. Det är en bra tränare och manager att se till så att spelare ska få lov att misslyckas och de ska få göra om en fin 12 gånger. Mm. Och det är så man lär sig. Mm.
Den jag hoppas på lite till nästa år, det är Adin Alic som var utlånad till AFC.
Ja.
Hoppas han får spela.
Jag hoppas också med Gud detta.
Riktigt fin.
Ja. Du var inne på dig själv alldeles för några minuter sedan om att testa grejer för första gången och att även göra grejer och testa på och sådär och vigselrätt och testa på, du vet, fotbollstränare. Har du funderat på det?
Nej, men jag skulle någon gång önska att jag innan jag dör kunde liksom få, inte, jag vill inte ha någon formell roll, det är ju inte, det är inget sånt som jag längtar efter, men det skulle vara lite roligt om jag kunde någon gång, inte för att det ska synas och höras mer än vad jag redan har synts och höras, men lite roligt om man lite ofta bjöd in mig så att jag var prata om fotboll. Nu gjorde Mats Nyström den när jag fick briljera i studien och när jag lät Özils, öet i Özil lägga sig sist i svenska alfabetet, då satt jag med och sa, jag såg ju på dem i blicken liksom, vad säger han för någonting. Skulle önska lite oftare att du och jag och några till bjöds in, nu talar du om så kallat finom, vi ska inte använda de begreppen. Därför att vi har ju möjligheten, vi har språket, vi har kunnandet, vi har passionen. Ja. Språk, kunnande, passion.
Vi fick faktiskt, jag får ju inte en inbjudning överhuvudtaget längre. Men du och jag fick faktiskt, efter när Sverige har stått ut i Italien i Italien, San Siro, kommer du ihåg det?
Ja, absolut.
Det var en afton, vi fick varsin minut att dikta från varsitt håll.
Absolut, typ.
Du från det något glädjande och jag från något ämne ner. Just det, gjorde vi.
Ja, men jag gjorde EM i fotboll 92 också, de är kvar på nätet. Ja, jag har August Böjman.
Just det, kom in där och
gjorde alla trodde att det var en båt alltså, men det var inte en båt. Nu ska jag återkomma till dig, det kan vara rätt roligt att göra det i detta program. Så luta dig nu upp, Marcus, och så lyssnar du noga. Eftersom du nu är så pass ung som du är och vi ska bort från åldersfascismen, så tänk nu inte i de banorna om att du inte bjuder in där och inte bjuder in, utan nu tar du språnget, va? Därför att du visar genom idukt flitigt arbete, skötsamhet, vi ska inte gå in på det nu, men du vet vad jag menar med skötsamhet. Då är du plötsligt där igen, därför att detta ser jag som en in- och utandning. Det är ren dialektik. Därför det är så att man är inte evigt dömd om man visar att man är skötsam och flitig och noggrann och kunnig. Så även om du har tagit dina smällar, för jag vet vilka smällar du har tagit, det var därför jag ringde dig också. Då måste man vara solidarisk. Jag hade ingen skäl att ringa dig. Nej, jag har ingen belöning för det.
Jag är jätteglad för det.
Nej, men jag har ingen belöning för det. Jag ringer till dem som jag vill stötta. Och det ska man göra. Det är det man vet vilka som är ens vänner. Då menar jag, nu betraktar du tillvaron på det sätt som jag sa till dig. Om jag får uttala om dig som pappa till dig eller broder till dig. Ta nu spjärnet. Ta nu språnget där. Fortsätt jobba hårt, idukt, flitigt, med kunnande och passion. Så kommer det till sist. Jag har litat det vid att det mesta som händer mitt författarskap idag råder jag inte över. Du ska släppa en liten sten som klyver vattenytan. Så blir det koncentriska cirklar in till de stränder vi pratade om tidigare. Och på tal om engelskan, mina berättelser är flytfåglar som söker värmen. Och jag ger mig inte för att hitta ett bo i ditt hjärta. My story are migratory birds seeking warmth, and I won't give in until you're nest in your heart. Love is the mightiest thing. Love travels between eye and heart. That has no claim for visa and passport. Love is a play of a children. Love climbs ladders of laughter. Let's throw away the arrows to hit the future in the heart. To live is to swim from the shore I, to the shore you, in the ocean we. And a woman abstain man seed 6 years from now on. The whole humanity will die out, and so it is. And do never, ever forget it. Love never misspell, because it speaks all languages. Love leans a little, as all handwriting on its way to the grave. Here comes soldiers. Here comes love. Oh, my Lord, miracle. Alltså sprängde vi den svenska gränsen. Och det är så det är med språket och litteraturen. På tusendel av en sekund tar vi in engelskan. Och på tusen av en sekund bestämmer sig Marcus för att nu tar jag sprången mot framtiden. Och då är detta som du bör med dig, det förflutna. Det är det som är själva enzymet som jag pratade om tidigare. Det är det som är bärkraften. Hade du inte haft det, hade du inte kämpat ju. Det är därför jag också fortsätter tills jag tar mitt sista andetag. Men jag ska bli lite klokare. Det var därför jag använde begreppet att jag är under förkovan och i varande.
Vad gräver du då någonstans?
Ja, nu är det roligt här med de två beställda artiklarna i Svenska Dagbladet. Jag har redan bestämt, det kommer en ny roman, men jag har en beställningsverk att skriva en skönlitterär bok om skolan. Jag som har varit lärare så många år, ska jag göra som ingen tror jag ska göra. Jag ska skriva en bok som är om skolan och glädjen inför bildning och beläsenhet, språket och ordet. Och det ska vara med en enorm passion. Mm. Där jag bjuder in ungdomar då till, vad är språk för någonting? Vad är ordet för någonting? Och det är den glädjen du kan ha när du skriver om fotboll eller skriver om Italien eller vad du nu skriver om för någonting. Det är aldrig avslutat. Titta din glädje, kom på nya ämnen och säger, det ska jag göra nu. Och så har man passionen under lågan inom sig.
Jag visste att vi hade mycket mer sånt, det skulle bli personliga i fem sekunder. Men att ni två, hade, det låter lite grann vad du försöker råda mig om också.
Ja, ja,
men vi ska hinna med ett gäng lyssnarfrågor också.
Du skulle bli en bra redaktör, jag brukar säga det till Marcus också. Du skulle ha haft en redaktör genom ditt liv. Ja. Hade du varit ännu bättre. Men det,
du säger ju
jag har varit redaktör i, vad blir det nu, 8 år.
Ja, men det är ju ständigt att du går i skolan.
Mm. Lyssnarfrågor. Skulle du vilja köpa in dig i Malmö FF om det skulle vara möjligt?
Nej, jag vill inte förknippa det med penningen på det sättet. Men däremot skulle jag önska att jag kan vara lite oftare blev engagerad av dem så jag får prata om dem offentligt. Jag har gjort det i många sammanhang, men jag skulle vilja göra det lite oftare. Mm.
Vidare då, lyssna fråga. Vad kändes mest konstigt när Robert Prytz spelade i IFK Göteborg eller när Don Corneliusson spelade i Malmö FF?
Inget där känns konstigt. Det är det som gläder mig. Ja. Don Corneliusson har dessutom kämpat med sitt liv och kommit tillbaka. Det gläder mig enormt.
Även Robert Prytz?
Ja, jag vet om detta. Mm. Och Robert Pusta på tal om språk, inofficiellt Europas märkligaste dialekt. Det är alltså Glasgow och skånska.
Just det, var den skotska som kom in där.
Ja. Jätteroligt. Nej, men jag känner ingen smärta på dem. Om du tittar på Rodzic och Jurev, vad heter han väl?
Juric.
Ja. Du har två stycken i Hammarby. Mm. Så det kan jag inte känna. Nej, jag tycker det är roligt alltså.
Mm. När är du med Mello igen?
Aldrig. Men det är inte för att jag tyckte illa om det, utan det är bara, jag har gjort detta en gång. Jag är bara amatör. Och tyckte det var roligt att göra det.
Direkt i final.
Ja, jag gjorde det.
Här är ganska roligt. Okej, detta är ingen fråga, men kan man på ett mer filosofiskt sätt få höra Björn beskriva storheten i allsvenskan?
Ja, det kan jag. Själva begreppet allsvenskan stöter inte bort någon. Det är all och svenska. Alla etniciteter, hudfärger, alla som spelar fotboll i allsvenskan är dessutom syskon, bröder och systrar inom damfotbollen till det som är, det, inte det lilla utan fortfarande det besjälade och inte allt för mycket kantar mot penningen, kapitalismen och att köpa sönder lag. Att du har i nästan varje lag en människa som Marcus Rosenberg. Som bär med sig klubbfärgen, klubbdräkten och emblemen i sin själ. Som inte går att köpa för pengar. När han kommer hem efter i och för sig en rätt misslyckad session i West Bromwich. Dessförinnan Santander och Werder Bremen däråt innan. Och sen hade han dessutom Ajax. Så kommer han hem i detta i sitt bagage. Men han är enormt besjälad av Malmö som stad och klubben Malmö fotbollförening. Så att allsvenskan för mig är en stor familj med bröder och syster och en slags, vad ska vi kalla det för, lite gammaldags hållning till vad fotboll är. Om man jämför det med de penningstinna klubbarna där du rör dig med mellan 1,5 miljarder och 3 miljarder kronor. Alla klubbarna i Premier League får ju vara 1 miljard redan initialt när säsongen börjar. Vissa spelare har utköpsklausuler för 2 miljarder. Malmö ligger väl på 530 miljoner kronor nu i sin klubbkassa. Så det är kvar det lite ålderdomliga förhållningssättet till penningen, kärleken till klubbarna. Jag önskar att varje enskild klubb i allsvenskan har åtminstone en av dem som bär klubbmärket som Totti, Del Piero, Maldini, Zanetta med flera. Och detta finns också, så det är ingen skönmålning.
Ja, mm. Det gillar man ju. Vidare, tatueringen, hur tänkte du med tatueringen?
Det är bra, då kör vi det också. Det har jag gjort, det är först en Sveriges enda tatuering som var på en hel löpsedel på Expressen. finns ingen annan som har öppen hel löpsedel. Jag har bara en enda, men August min yngsta. Vi ska bara säga, August min yngsta har flera stycken. Vi ska inte gippa det, men jag ska säga hur det gick till. Ja. Och då är det August igen, för det är han som ser till att bestämma vilka kläder fastan ska ha. Ja, men det, han är rolig, August. Han är ju konstnär, så han kan det där med färger. Men Margareta är lite klokare än jag också. Men nu tar vi det här. August säger till mig, fastan, sorry. Ska inte vara rädd, fastan. Vadå, vad är det nu du pratar om? Ah, tigerfassan. Ah, andra världskriget. Alla tiger lämnade inte ut information till främmande länder. Och dessutom är det så, en tiger, förstår du, på en björn som kör jagar. Det är du ensamma med hela världen. Och då tänkte jag så här, tiger, björn, kör jagar. Ah, vilket jag sa i Skavlan. Där satt den. Och då är det så att tigern är dessutom, ska jag anspela på det du sa tidigare. Det är ett utrotningshotat djur. Och vad vill jag ha sagt med detta? Jo, de som skriver skönlitteratur idag måste vårda, akta språket och det som är själva litteraturens väsen. Nämligen glädjen, passionen inför ordet. Inte för att tjäna massa pengar för att du skriver en detektivroman eller en polisroman. Utan ständigt så som en Ferlin, Dan Andersson Föding eller för den delen Beckett. Eller naturligtvis Ekelöf, som vars första diktsamling gavs ut på eget förlag. Lindegren också. Sålde 300-400 exemplar. Hemsöborna såldes i 900 exemplar på 8 år. Gösta Berlings saga såldes i 1200 exemplar. Så om man ser till dem så säljer vi mycket bättre. Men det är inte det som är det viktigaste. Utan det viktigaste är att du behåller passionen och glädjen. Och jag är nu tigern som måste kämpa för min överlevnad som skönlitterär författare. Och lite roligt i förhållande till etablissemanget. Ingen i Svenska Akademien kommer någonsin ha en tiger på bröstkorgen. och dessutom är det roligt, för det är, om vi ska tala om språket, både ett substantiv och ett verb i presens form. Du tiger och det är en tiger. Jag sa att en kvinna som skulle ha en bok på bokmässan till sin dotter sa, åh, din dotter, det är både ett verb och ett substantiv. Vad säger du, sa hon? Ja, det är du. Att tindra. Hon har aldrig tänkt.
Ja, tindrat då.
Ja, ja. Och så bor jag i mitt sommarhus i ett palindrom. Sveriges enda palindrom som ordet, Kivik. Mm.
På vilket sätt är du Sveriges viktigaste författare? Låt honom själv svara på det.
Ja, jag är inte Sveriges viktigaste författare, men jag är kanske en av dem som har en viss bredd. Och att jag syns och hörts i sammanhang som man inte förknippar med författare. Eftersom jag nu är krönikör också, stort, men viktigt, sådana begrepp bejakar jag inte. Men jag bejakar att jag är flitig och att jag rör mig inom stora fält. Och Anders Paulud har sagt något mycket klokare.
Åh, Anders Paulud var
ja. Anders Paulud har sagt det klokaste som någonsin har sagt om mig. Det sa han på spången över till Arbetets museum i Norrköping. När jag skulle prata om Tranström. Han kom emot mig redan märkt av sjukdomen. Jag var hos honom på Ersta när han låg för döden. När dottern var gravid. Jag grät, kramade om honom och gick där. För att han sa, tror du jag får vara med dottern föder? Jag klarar inte det. Så jag gick ut. För jag höll honom väldigt högt som författare. Dessutom en rolig människa. Duktig på alla sätt och vis. Han sa så här, Björn. Du har så stor träffyta. Därför ger de sig på det. Så en stor träffyta har de om du inte sitter i en akademi eller en liten sekt och skriver på Gästegigatan på forum. För, utan vad du är nu, då är du dels i Let's Dance, Stjärna på slottet eller Arja Snickan, Parnevik, Vigselförrättare, Blocket reklam för Blossa eller Tysta bussar i Stockholm. Detta fyller ju mig med glädje. Och det gör också att jag sprider mitt ord i de kretsar där man inte förmodar att författare ska röra sig. Och det är där du och jag ska verka. Vi ska inte verka bland de som redan är intäktade och dubbade. Så du har din kraft, precis som du har ändå kommit väldigt långt. Så du kan liksom ta språng. Tänk på när jag var 47, i och för sig har jag fått Augustpris då, men det var ändå så att jag låg i min linda. Jag ser inte mig själv som någon viktig författare, men jag ser mig, om jag nu får frågan, så kan jag väl säga att jag kan vara viktig. Den betyder så att jag kan vara ett språkrör för dem som inte normalt rör sig i litteraturens värld. Så kan jag säga.
Nu en grej som jag tycker är intressant kort där bara, det är liksom, jag har dratt den här någon gång innan också, men den är betecknande tycker jag. det var ju, det stod om mig då, för vi har ju många likheter, vi har mycket som är gemensamt, och då stod det något i stil med att ja, men Marcus Birro har gjort för poesi vad Kamprad har gjort för heminredning. Ikea-poet var rubriken. Ja. Och det är ju fint, tills någon mer belevrad kollega ringde upp och sa att det är nog inte menat som en komplimang, utan det var ju liksom en ful grej. Och då tänkte jag, jaha, var det så? Och det var ju så, när man läste texten sen, så var det som var andemeningen. Samtidigt som jag tänker, om du åker in i vilken svensk småstad som helst en sen eftermiddag i november och ser de här små fönstren tändas upp, vad är det för lampor som lyser i de fönstren? Det är Ikea-lampor som lyser.
Det är klart att det är. Självklart. Jag skulle ta det som en komplimang.
Tycker jag verkligen att
du
ska göra.
Och dessutom, du ska ta det som en komplimang. Du har ju rätten att tolka detta semantiskt. Mm. Du, det är precis där du ska vara ju.
Har du lika bra lårmuskler nu som då?
Ja, jag är relativt...
Du springer en mil om dagen där.
Ja, det gör jag. Ja, men det är ju på mitt eget löpande. Och sen har jag ett gym i Kivik, på Kivik. Ja. Men det handlar om... Alltså, vi måste ju ändå hålla oss där. Detta är, du tänker på den bilden när jag står med fotboll. Att
ja, men vill du upp den?
Ja, de trodde till och med att jag var Photoshop. Det var det roligaste jag hört i mitt liv. Jag hade de lårmusklerna för att träna så hårt. Va? Men då är det så att vi kan återkomma till det. Glädjen att få lov att kunna springa. Jag ska inte gimpa nu här, liksom sjukdom och sådär i familjen. Men då kan jag säga så här, jag känner den glädjen varenda dag. Det är därför jag försöker sprida till de människorna som vill börja träna och gå ner i vikt. Jag har en del i min bekantskapskrets, jag säger inte namnen nu. De vet ju om att jag har sporrat dem. Precis som jag gjorde när jag var på Nämnovanskåren. Då ser man tills de börjar träna. Och så, nej jag kan inte, och du tittar när jag springer i Äppelund. Vad är det för trams, sa jag. Gå in i mitt gym, du får egen nyckel och gå in och träna. Och så ser du till att träna kontinuerligt. Har du den möjligheten somatiskt och psykiskt att du är frisk, då ska du vara detta. Inte hemfalla åt det som är det mest destruktiva på jorden, nämligen sprit, knark och cigaretter. Det är ju så att ingen kan gå ur det med en slags lycka när det gäller kroppen och konstitutionen. Och detta vet ni om som sitter här. Men man ska inte fördöma dem som kämpar med de lasterna eller drogerna. De ska man hjälpa. Mm. Och man ska hjälpa dem, inte som ett föredöme för att du ska stå i tidningarna att Björn Ranelid är ett föredöme. Utan du ska göra det som jag sa tidigare, etiskt och praktiskt. För att visa att du själv har fått den glädjen i kärlek från hemmet. Att pappa drack inte spritan, han rökte inte, de har inget körkort, ingen bil. Sitta på en cykel överallt, hämtas och lämnas hela tiden. Och detta har jag kvar i mitt liv. Och det innebär också att jag är tacksam så länge jag står på benen. Mm.
Jag tänkte på Kivik där nu när du nämnde det. Det var ju någon hemsk brand där. Nu i,
ja, jag hörde
i
det.
Höstas, ja.
Ja, jag var inte säker ens vad det var, för jag har inte varit nere.
Nej. Nej, för jag har min sambo, hennes pappa bor i Skåne-Tranås, inte så långt härifrån.
Skåne-Tranås.
Ja, det är
där jag berömmer dem, för de byter ut kiosken nu, ska göra det snyggt. Har du sett vad de gör med kioskerna?
Ja, han bor precis bredvid.
Ja, alltså, huset bredvid. Jag har sagt att det är den märkligaste kiosken i Sverige. Jag gick av och sa, varför stannar du? Det är klart jag stannar. De kunde liksom inte fatta att jag stannar för att berömma dem. Mm. Titta, ska du se vad de gör. De bygger upp den med snyggt virke. Sen har de bensinmärken tvärs över. Jag vänder nämligen den när jag ska till dottern. Mm. Då kör vi den vägen ända ut så det står Vansta och Lövestad. Kommer vända ut i väg 11. Så jag kör från 19 till 11. Kommer först på 9 som är, det heter Kiviks stora väg. Mm. Men den går från Simmersand. Har ni en sambo? Har hon föräldrarna där?
Ja, men alltså huset bakom kiosken, det är där han bor.
Så inte det stora röda med tyg.
Nej, det är
hembygdsgården.
Ja, precis. Det är senare. Men precis bakom kiosken.
Ja, men du har ju... Ja. Då lägger de nästan en kin mot Daniel Berlins.
Ja, exakt. Vi var där, tog honom på 8-årsdagen här i höstas.
Ja, men herregud. Ja.
Är det har du varit där?
Ja, det är klart. Ja. De ville skjuta rådjur på min tomt. Ja. Men sen vet jag att min granne inte svarar dem. Han får skjuta. Jag tycker inte riktigt om det. Men de får skjuta när de vill. Du har bara svårt fråga dig. Hur gammal är din svärfar?
80.
Han är 80. Mm. Mm. Är han pigg och frisk?
Ja, men han varit. Nu är det lite kämpigare. Men han har varit väldigt så.
Lever mamman? Husten?
Ja, här uppe. På söder också. Så.
Ja, ja.
Så att, ja, nej, men, nej, men det... alla som åker förbi Skåne-Tranås, besök kiosken. Besök Daniel Berlin. Men då måste ni boka lång tid förväg. Och... Österlens chokladfabrik, också väldigt, väldigt trevligt. Sen, sista, finns det också en liten fransk restaurang som serverar, vad heter sån här inte pannkakor, utan han är från Korsika. Nej, inte kreps, utan det andra. Tartlett? Nej, det heter
plättar,
någonting. Nej, det heter, jag kommer inte ihåg. Det är, ligger där i bilen.
Är det inne i Skånetranet?
Ja,
för det ligger på grejen där ut mot vägen också.
Ja, exakt.
Bra sörn.
Ja. Vet du om att jag älskar allt sånt där? Så när jag skriver nu min krönika eller min artikel om stad och landsbygd, då skriver jag om glädjen för att springa in i norra nationalpark. Jag har bara 600 meter dit. Mm. Och nu vann min paradismus vann svenska mästerskap. Det kan du ta upp, men det är ju lite roligt. Så min must från våra träd som Margareta äger blev svenska mästare. Alltså blev svenska mästare hela Sverige.
Ja, Österlen är fantastiskt.
Björn Ranelid, utan S, paradismust. Då har du något med dem som håller på med vinet och elaka mot varandra. Mm. Nu kommer det utan tillsats av vatten, utan tillsats av konstlad socker. Så kommer Björn Ranelid, paradismust. Det ska stå i mitt CV, svensk mästare i paradismust. Men vet du vad som ska stå så fotnot? Det ska stå, det är Kivis musteris förtjänst. Det är de som gör den. Mm. 38 000 flaskor. Det är jätteroligt alltså.
Ja, den är fin.
Jag har suttit och funderat på spåret här hela tiden. Och det är någon som undrar här, vad tycker du om Birros bragd att vinna på spåret?
Mm. Det skulle jag inte klara av.
Nej. Skulle du inte det? Det känns ändå som det.
Ja, jag var ju med 2 gånger. Vi vann visserligen när Hans Rosing som kom fram och sa något elakt till mig. Den kommer jag gått ut och skrivit vad han sa till mig.
Men han är, ja, nu är han död, men han är inte.
Nej, men han sa, man får inte säga det han sa till mig. Det var...
Ja, speciellt.
Man får ha en bra medtävlare.
Jo, men så bra som ni var, det var ju ofattbart. Jag hade inte klarat det.
Nej, vi kompletterar varandra.
Ja, och Alexander Charles var bättre än jag. Så att, och du hör att jag säger att det heter bättre än jag. Därför du har tyst är efter. Hade man alla lärt sig det som man aldrig sagt.
Bättre än vad jag är.
Ja, just det. Så det är nämligen en ellips. Det är två satser. Det är en ellips är en förkortning. Det är nämligen att du ska lägga till verbet efter. Du är längre än jag är. Du kan inte säga du är längre än en dig eller mig eller vad det är.
Jag lär mig här. Det här är inte mina styrkor.
Nej, men det ser du. Nej.
Snyggaste fotbollströja någonsin. Har du någon som du kommer på? Blir det någon Malmö?
Ja, det har jag. Sandviken. Röd väst och vita ärmar.
Det är lite avkänt, 70-tal.
Ja. Och sen tror jag att IFK Stockholm hade grön väst och vita ärmar.
Okay.
Hur vet jag nu detta? Vi köpte sådana små bilder ju. Då stod det under till Charles Gustafsson, högerrätt i Malmö FF. Något oteknisk, men snabb och framfusig. Ibland kunde han stå så här, något långsam, men kompenserade med teknik. Och det stod som en, alltså kortfattat under spelaren. Jag tröttnade alla på detta. Jag fick den här boken av Uno Palmström med bilderna, alfabilderna. Och så roligt att sitta och läsa. Rolf Eriksson, centertank. Jag kan känna sån glädje. Bebben, anställd på Värvet tror jag han var också. Han gjorde inte de här 5 landskamparna.
Nej, han tog inte heller klivet upp den.
Ska vi säga någonting om Hammarby?
Tänkte på Sandviken där. De ska ju vara med i Svenska Cupen nu här i februari tror jag det drar igång. Så det blir kul att se vad de har för tröja. Leds numera av Pelle Olsson som tränade Gävle och Djurgården, men som nu också ska möta Djurgården. Så det blir spännande att se den matchen och tröjorna.
Ja, och på tal om Hammarby tar det väldigt snabbt. Ja. Lennart Skoglund gjorde bara 11 landskamper. Ett enda mål gjorde han i VM. Det är så övervärderat som man tror inte det är. Men inget ont om Lennart Skoglund, men 11 landskamper, ett enda mål. Mm. Det är inte många som vet om det, de som är Hammarbyare. Visste ni att han gjorde bara 11 landskamper?
Nej,
han är ikonstatus av andra anledningar. Ja. Hur kändes det här då?
Ja, jag har redan berömt det för flera kloka frågor. Och jag kan säga att jag sa ju också att jag ska gå ifrån med ett leende.
Ja, kommer du må bra resten av dagen nu då?
Jag ska hem och titta.
Springa din mil? Du ska springa din mil, har du sagt?
Jag ska springa min mil, det är klart jag ska. Okay. Du tror inte jag hittar på och ljuger om det?
Nej.
Jag ljuger inte om någonting. Nej. Då är det så att när jag kommer hem så ska jag dricka kaffe med Margareta. Och sen har vi fuskat lite med skinkan. Och rödkål. Så man heter jag ska ta skinka rödkål. August är vegetarian, den lille. Jag kallar honom för den lille för han är yngst. Och sen är Therese vegan. Och lilla Rosa är bara 10 månader. Och då, eftersom de bor hos oss. Så har vi den här blandningen av en vegan, en vegetarian. Och så jag och Marietta ska fuska lite med skinkan. Vad vill jag ha sagt med detta? Glädjen i det enkla. Vad vill jag mer ha sagt med det? Den konstruktiva, naiva hållningen till livet. Och att behålla barnet inom sig själv. Springa, äta lite skinka. Imorgon eller övermorgon. Malmö mot... Nej, det är ju det övermorgon. Malmö mot Köpenhamn. Ikväll Liverpool mot Salzburg.
Inte Barcelona.
Nej. Oh, ja, det är inte Barcelona. Lukaku är bra nu.
Ja, han är bra. Han sa när han kom till Italien så här. De pratade om att i Serie A eller Lalla. Han har aldrig tränat så hårt som under Conte.
Nej, men det är bra. Det är jättebra. Han betalar beskälade tränare. Har
ja, han, är
också han springer också fram och tillbaka på sidan. Ja. Nej, jag tänker behålla min glädje och passion och lust och barnsliga hållning till fotboll så länge jag lever. Kommer aldrig att slå mig för bröstet och tycka att jag är duktig inför någonting. Men jag kommer vidhålla att jag är flitig och jag kommer vidhålla att jag gör lite för att bidra till att det blir lite mer godhet på mitt lilla sätt än önska. Så du, ni kommer aldrig få läsa om att jag har varit elak mot en medmänniska eller ska vi säga tagit nytta av att förtrycka en annan människa. Med alla mina fel och brister så tänker jag fortsätta så här. Och jag ska önska er all glädje i livet och att ni tar vara på barn och kommande barnbarn och era familjer. För det är det största som finns. Det kan aldrig ersättas med pengar.
Jag brukar ju alltid avsluta, men jag låter Björn Ranelid avsluta det här avsnittet. Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka om några timmar med ett avsnitt.
Ciao!
Ciao, Bell!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.